Du lyssnar på Spelsnack avsnitt 599. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Adam.
Hej.
Och Oliver.
Hallå.
Och Amanda.
God dagens.
Nu är vi stora snart. Det är avsnittet för 600. Tycker jag ändå är kul.
Dan för doppare Dan.
Stort nummer.
Jag tänkte säga det först inte. Nej, det kan jag inte säga. Men tack för att du gjorde det åt mig, Adam. Det var jättebra. Det blir ditt första jubileumsavsnitt.
Ja, oh, coolt.
Jag tänkte säga att nu har du varit med i 100 avsnitt, men det har du inte.
Nej.
Som ordinarie medlem så borde du närma dig någonstans runt 30...
Förmodligen.
Jag tycker vi kan nolla kalendern och bara få det istället som före Adam, efter Adam.
Ja, det här är då spelsnackavsnitten. Ja, precis. Det finns säkert något hardcore-fan där ute som bara säger, ja, men det räknar jag redan med.
Det är
what liksom else? Efter Adam. Ja, hur annars skulle vi räkna? Precis. Alltså, så nästa vecka så kommer vi ha... Jag ska inte säga att vi har ett riktigt specialavsnitt, men det är inte, vi kommer inte liksom prata om typ senaste nyheterna och vad har vi spelat. Och
jag tänker inte kalla det specialavsnitt, men det är definitivt ett specialavsnitt.
Ja, men det är inte...
Vänta, vi borde döpa det här avsnittet till, vad var det, 33 EA?
vi får manuellt räkna hur många avsnitt vi haft då.
Men det är inte så svårt, det är bara att kolla vad var det för veckonummer när du var med första gången som ordinarie medlem och vad är veckan nu?
Ah.
Ja.
Oliver, du
har du missat någon vecka?
Har jag missat någon vecka?
Ja, men det spelar ingen roll.
Det var en vecka du skulle ha missat men som du bara, nej jag kommer ändå.
Ah. Ja, men det spelar ingen roll om man har missat. Vi räknar inte antalet avsnitt när man var med utan det är hur många veckor gått sedan.
Nej, att liksom, det är sant.
Även om man inte var med ett avsnitt så är det fortfarande efter att Adam... Var med som ordinarie medlem.
Fast om ett träd faller i skogen, om jag inte är där, händer det verkligen?
Men Oliver är så jävla pigg på att räkna saker nu efter att han har börjat fått räkna saker på jobbet.
Oliver kan man räkna.
Han bara, åh nej, matte, det kan ju jag.
En bittraste räknare jag sett.
Sitter och räknar riskorn.
Jag börjar jobba på Uncle Ben's.
Ja.
Det här är långkornigt, det här är kort.
Sortera boiling bag ris.
Oliver fyller alla påsarna åt er.
Ja, det är det han gör.
Programmet.
Men ja.
Okej, förlåt. Ge mig fortsatt specialavsnitt. Nej, det, eller inte specialavsnitt.
Det är inte specialavsnitt, men det är inte... Ofta när vi har firat de här liksom typ 100 milstolparna så har vi gjort olika grejer. Vi har streamat, vi har typ bjudit in gamla gäster och massa olika saker. Men det kommer vi inte göra nästa vecka. Vi kommer dock prata om våra favoritkonsoler och våra favoritspel på de konsolerna. Så att om det är någon som lyssnar nu som har liksom att men det här är min absolut favoritkonsol, det här är typ de tre spel jag tycker bäst på den, så skicka in. Kan göra det på kommentera på Spotify eller Twitter eller skicka mail på kontaktetspelsnack.com. Så kan ni göra det.
Ska vi läsa upp den nästa vecka? Topp 5 spelkonsoler.
Jag vet inte. Lova ingenting. Vi tar det sen. Det faktiskt bestämmer exakt
vad vi ska göra. Kan ingen hålla det mot oss.
Precis. Men du som lyssnar kan skicka in din liksom favoritkonsol plus topp 3 spel på den konsolen. Så kan vi.
Om ni säger GameCube kommer jag att håna er.
Säger ni GameCube så visar det sig att ni har rätt. Så att det är liksom, då borde ni höjas till skyarna. Få en pedestal.
Alltså, Jimmy har ju, vi vet ju redan vad Jimmys lista är.
GameCube 2,
och så
GameCube 3.
Double Dash är nummer ett på den. Det är höjden av liksom, finkultur är Mario Kart Double Dash.
Jag kan ju faktiskt chocka också. Men så här, jag har faktiskt varit väldigt duktig i det här med, för att eftersom jag pratade så mycket om GameCube och typ när jag skaffade Steam Deck så var jag typ så här, men jag ska spela emulerad GameCube på den här punkt. Vilket jag har gjort lite, men inte så mycket som jag kanske borde. Mm. Och så har jag tjatat om att det borde komma en GameCube-app på Nintendo Switch. Och så liksom, det värsta som kan hända då ju, när appen kommer, är att jag inte spelar på den. Och jag bara säger GameCube och sen bara, fuck that. Det
här. Men jag har Steam Deck som en konsol.
Ish.
För det är lite gränsfall va, för det är ju en PC, ja, men det är också en
det är en konsolliknande upplevelse,
jo,
på en
men
bärbar.
Så här, ja. Jag kan säga att det skulle kunna vara en så här honorable mention för att vilka spel det finns inget spel som är släppt specifikt för Steam Deck. Det är PC.
Jo, det finns
PC som plattform lite
för. Det finns ett.
Vilket då?
Det är det här
Counter-Strike.
Nej.
Okej. Okay. Ja, just det här
Valve-demospelet.
Går inte det att spela på PC utan Steam Deck?
Är inte det touchkontroller och sånt i det?
Jo, men
hur många gaming-skärmar har touch på sig?
Nej, men det spelar ingen roll. Går det att spela på Steam på datorn?
Jag vet, det får du testa.
Ja, kanske. Ja, men okej, det finns ett spel i Steam Deck. Är det så bra så att det är liksom så här, wow. Så att det är lite svårt. Och sen tror jag att vi får göra den här också. Att, ja, men hur räknar man typ Xbox och PS5 nu då? För att liksom, hur många spelar PS5? Då får vi ta så här, att okej, från den dagen att PS5 släpptes, alla spel som kan spelas på den där får räknas till den konsolen. Så får vi tänka. Eftersom generationer och sånt
spelar
knappt någon
längre. Det är bara PS2 Remasters man sätter upp det.
Ja, men det är
Metal Solid Master Collection.
det är inte sant sak. Men apropå GameCube. Så att jag har ju varit ganska duktig på att spela spel till det nu. För jag spelade ju Wind Waker när det kom. Liksom, och spelade klart hela det spelet. Och testade Mario Football. Vilket var så att det känns ganska bare bones i dagens läge. Men jag spelade ju Chibi Robo nu när det kom. Ja, och jag spelade ut det också. Jag vet, det är jätteduktig. Jag aldrig spelar Chibi Robo, så jag spelar ju det. Och det var rätt, det var liksom rätt så kul.
Känner du att det är värt tusentals kronor om du inte hade haft det på GameCube?
Alltså nej, man får ju tänka så här. Chibi Robo när det kom kostade typ 449 på Game.
Mm.
Och liksom, jag hade haft köpt
frågar det här du för just om det är värt att köpa en Switch 2 för Chibi Robo?
Nej,
han frågar, för det spelet är ju svindyrt och du ska köpa det begagnat. Alltså det kostar typ så här, alltså ska du ha ett nytt liksom mint condition så är det typ 3,5 liksom.
Ja, okay.
Och jag kan ju säga så här att nej, ur liksom ett rent så här spel med liksom spelmässigt perspektiv så hade jag inte känt så bara wow vad det var värt mina 3500 kronor. Men ur ett samlingsperspektiv så blir det en helt annan grej liksom, då kan inte räkna det på samma sätt.
Hur bra ett spel är ifall om det är sällsynt.
Nej, men det är liksom lite så här, det är kul att ha om man har de pengarna att ha det för också då. Liksom. Jag köpte ju Paper Mario The Thousand Year Door köpte jag också som liksom lite pricey. Och det är så att, ja, är det så bra? Ja, kanske inte, men det är kul att ha det liksom. Men Chibi Robo var, alltså det är ganska liksom mörkt spel så för att du är ju den här lilla roboten som ska hjälpa den här familjen som du bor hos då att bli glad. Så du samlar liksom gladhetspoängen och typ städa och lösa liksom olika problem för den här familjen. Och det visar liksom att pappan är, han är ju helt, liksom, helt värdelös. Dottern har ju typ blivit helt knäpp. Hon tror typ att hon mer är en groda än en människa. Och mamman typ får göra allting i det här huset. Och hon håller på att få ett nervöst sammanbrott. Så det är liksom det spelet. Och så springer du inte där som en robot typ och så här, städar, fixar lite grejer. Och hjälper dem att bli glada typ. Så det är helt sjukt. Det var inte riktigt det jag hade liksom tänkt att det skulle vara när jag spelade. Men intressant. Lite annorlunda spel.
Rätt fult också.
Ja, alltså det har ju en speciell look till sig. Det ser lite konstigt. Men vilka spel på den tiden var så här supersnygga? Alltså om man tänker in så.
Super Smash Bros. Melee.
Double Dash.
Ja, alltså Mario har aldrig sett ut bättre ut än i Double Dash. Nej, Double Dash är också rätt så fult. Liksom, alltså typ Mario Kart 8 är skitsnygg och Mario Kart World är skitsnygg. Mario Kart Double Dash är inte det. Men det ska vi inte prata om. Det här var en idé som jag tänkte på. Sen har jag glömt bort när vi faktiskt satt oss och spelade in. Men om det var förra veckan så presenterade ju den svenska kulturkanon. Och inget spel var ju med. Vilket är inte så konstigt med tanke på att de hade valt ut det så att det måste vara 50 år gammalt. Visst var det så, Oliver?
Mm.
Liksom allt som ska väljas in i kulturkanon måste vara minst 50 år gammalt. Vilket är liksom att det kan man ha åsikter om, men det ska inte vi ha åsikter om just nu, för det är inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om kulturkanon, men då ska vi prata också om spel hade fått vara med i den svenska kulturkanon, vad hade vi valt in? Vad tycker vi liksom är viktigt för svensk kulturkanon? Och då tänker man så här, då hade det typ fått samsas med typ Pippi Långstrump och Utvandrarna och sånt.
Mm. Jag måste bara säga att nu är det ju inte så att jag liksom följer Miljöpartiet, men de la ut en ganska rolig lista på kulturkanon, deras egen då. Och det var det bland annat saker som Jakob Hårds röst, Skilda världar, Det är orimligt, Laserdome, The Pirate Bay, Sockerplast, Asa Pate, decibelörat, sabbatsår, ansiktsburk. Ja, det är mycket spännande på den här listan.
Men jag måste ju faktiskt säga...
Spökvatten.
Jag måste ju ändå säga att liksom...
Jag är inte religiös, men jag tror väl på något.
Vem var det som kasta att det kunde vara med i en sån kulturkanon ju?
Ja.
Ja, för det är ganska... Det är...
Sjörapporten.
Det är ju ändå ganska... Rederiet.
Tjejracket.
För det är ganska intressant. Det är ganska intressant det här med liksom kulturkanon egentligen, liksom, och det ska spegla då den svenska kulturen. Och så tänker man sig att ingenting har hänt på 50 år. Alltså om man tänker liksom så här, varför skulle inte spel kunna platsa i dagens kulturkanon? Men det hör egentligen en annan... Det hör någonting annat till egentligen. Men de hade ju liksom olika då kategorier för det här. Så vi hade litteratur, prosa, liksom det är ganska enkelt att tänka sig. Bild och form, och jag antar att det är någonstans där spel hade hamnat egentligen. Vi har musik, men inte ABBA. Film, är inte ABBA över 50 år?
Nu kollar du på mig här som att jag ska veta exakt
vem, det. Jag tänkte att du hade kanske koll lite. Så här, inte för att vara liksom ha någon form av fördom mot skåningar, men jag kopplar Skåne väldigt mycket till att man följer svenska grejer, och du har föräldrar som kommer liksom söderifrån.
Ja, båda är ju faktiskt inte skåningar, vill
nej,
jag bara säga.
Nej, jag tänker Blekinge.
Det är en av
Blekinge
dem.
Nej, Blekinge är inte skåningar, okej?
Okay? Jo, Adam.
Nej, och jag är från Västergötland.
Ja, precis, så du har ju liksom, du har ingen häst i det här racet, så att Blekinge får höra till Skåne idag.
Jag vill bara säga att vår allsmäktige Wikipedia säger ABBA är en svensk popgrupp som var aktiv under en tidsperiod mellan 1972 och 1982, samt inför lansering av sitt sista studioalbum utgivet 2021. 10-årsperiod skulle jag läst innan, för övrigt jag läste helt fel.
Mm. Men så ja, så ABBA hade kunnat ha varit med i kulturkanon.
Ja, det beror väl på hur de räknar, tänker jag, men jag tycker ju att de borde göra det.
Ja, men film och scenkonst, vi har
äldre än min yngsta moster.
Ja, vi har lärdom och sakprosa, lag och rätt, vilket jag tyckte ändå var rätt kul att vi har rättegångsbalken och offentlighetsprincipen med i kulturkanon. Religion, ekonomi, uppfinningar, där Nobelpriset var med, och typ Göta kanal, det är roligt. Offentlighet, Vasaloppet till kulturkanon. Ja, men i alla fall, det är lite sådana grejer. Och så tänker man då att kulturen har stått still i 50 år, så att inget efter det räknas. Men i alla fall, spel och svensk kulturkanon, vad hade kunnat platsa där?
Jag har en lista på fem spel.
Okej, okay. Och du har liksom tänkt spel specifikt, inget annat?
Ja, det är väl vad den här podden handlar om vanligtvis.
Ja, men alltså, jag tänker liksom så här, ja... Vad mer kan spel inneha än typ spel att spela? Liksom.
Fuck the Oscars!
Jag tänker att alltså, dels det ska det vara liksom, någon form av long-lasting. I vissa av de här fallen så är det inte jättelätt att säga liksom, hur stor liksom, kulturell impact spelen har, för att de är inte 50 år gamla. Jag tror att det är lite därför man snackar om liksom, att det ska vara en åldersbemärkning på det.
Oh, jag tror att det är en helt annan, jag tror att det är också av en helt annan anledning till varför man sätter 50-årsgränsen.
Oh, för
kultur som skapades för 50 år sedan är verkligen det som liksom de definierar som svenskt.
Ja, men det kan ligga något i det också, men jag tror att den, oavsett vad anledningen är, så är ju liksom en ska man säga en vad fan heter det? Alltså jag kan inte svenska längre. Vad heter det när man är sjuk och man har olika
pest.
Ett symptom, eller typ alltså ett resultat.
Jag bara feberdröm.
Ett resultat av den här är liksom att man kan säga att om ett verk har liksom någon form av kulturell signifikans 50 år senare, då betyder det någonting. Liksom.
Absolut, jag tror definitivt att det är bra att ha liksom vissa parametrar att gå efter. Ja. Men liksom, ta ett spel som Minecraft, vilket jag tror att du också skulle säga, så det har ganska stor kulturell impact redan.
Det är lättare att se i fallet Minecraft hur
hade det har Super påverkat. Mario varit svensk så hade inte det fått vara med i kulturkanon trots att det är typ det viktigaste spelet som gjorts.
Nej.
Enligt många. Exempelvis.
Mm. Hade det varit svensk så hade det så, typ exempel på något som hade varit med. Men så jag tänker jag väljer inte bara liksom, här är fem svenska spel som jag tycker är bäst, utan som jag tänker liksom, alltså representerar liksom utvecklingen av industrin, inte bara i Sverige utan även liksom grejer som verkligen har påverkat och inspirerat och format hur vi spelar och vad vi förväntar oss av spel. Så jag har liksom inte en lista i rangordnan efter liksom vikt, utan bara när de släpptes, hur gamla de är.
Mm.
Och det första jag har är Battlefield 1942. Inte för att jag tycker liksom, det var här Battlefield peakade, liksom att det är mitt favorit Battlefield-spel, men det är så mycket av identiteten liksom, och typ the pillars av vad som gör Battlefield så uppskattat och alltså bra idag hade de redan då. De liksom de fick en riktigt bra mall redan på första försöket. Och jag tror att liksom sett till spelexport så finns det definitivt varumärken inom spel som har skött sig sämre än vad Battlefield har gjort genom år. Sen har ju det sviktat fram och tillbaka också givetvis. Och sen är Minecraft givetvis, vilket är liksom det absolut första jag tänkte på. Bara för att Minecraft är Minecraft. Det är liksom typ en av världens största underhållningsvarumärken. Det är som liksom även nu när filmen kom.
Ja, men haft ordentlig impact. Och så finns det typ så här skolversioner av Minecraft liksom, för att folk lär sig programmering via Minecraft. Det är ett sätt att ganska uttrycka sig kreativt, både liksom i form och liksom i vad man liksom gör i spelet.
Första gången jag hörde talas om Minecraft var en klasskompis, och jag vet inte om det var typ MSN eller något sånt där skit man fortfarande använder det. Jag vet inte om det fanns då, men det var någon så här social chattapp eller någonting där hans liksom typ undertitel var I don't know if there's a heaven, but if there is, they better have Minecraft. Och jag bara, jag har ingen aning om vad Minecraft är, men det, ja. Och jag menar, det har ju blivit helt massivt. Och liksom när man ser den här filmen och man ser liksom med reaction-klippen på folk när han säger typ chicken jockey eller någonting, och folk bara blir helt jävla galna. Alltså verkligen pandemonium.
Mm.
Så det har haft kulturell impact.
Jag gick på gymnasiet första gången jag såg någonting om Minecraft, så att det var för då kunde du spela en version i webbläsaren. Och han tog upp någon bild på någon kyrka man hade på liksom sidan av skärmen, och så tog han upp Minecraft i andra, och så ska han bygga den kyrkan, och så var han ut liksom block och liksom började forma det för att typ lära sig bygga. Och sen var det typ, det var något ganska stort klipp på YouTube där någon hade liksom byggt dödsstjärnan från Star Wars, och han liksom visade hur han hade byggt det, och han hade det här liksom, du vet, tågrälsespår till den här, och typ hade någon så här guidad tur för att visa hur det gick när han byggde den här liksom. Det var en så himla sjuk grej, för det var så, alltså ni vet, du Oliver vet ju hur vi liksom, när vi har byggt grejer i Minecraft, och liksom du vet, projekten blev bara större och större.
Mm.
Och du vet, man bara, åh gud vad mycket vi behöver göra här, och så bara, hur kan vi göra mer, du vet. Och speciellt jag, min sjuka hjärna, jag är typ bara så att okej, men nästa grej ska jag göra ännu större. Och sen så liksom, du vet det här hotellet vi byggde först, vi bara, gud vad mycket material vi började bygga. Och så gick vi till Bergdalbanan, och sen så byggde vi liksom en vinter, alltså du vet, det bara blir större och större liksom. Och det var en sån sjuk grej att bara se dödsstjärnan liksom, hur stor den var. Och liksom bara, och spelet orkar typ inte rendera den ens liksom, när den andra liksom bara närmar sig. Så att det var...
Det fungerar både som liksom en, alltså obegränsat digitalt lego, och liksom typ en sådär survival simulator, alltså som har blivit en hel genre och massor av spel som har försökt efterapa det. Inte för att Minecraft var det första av sitt slag i det avseendet, men populärisera. Och jag vet, alltså många föräldrar är helt övertygade om som har liksom sett när deras ungar spelar Minecraft och liksom kommit till insikten att spel kanske fan inte kanske är rätt nyttigt i vissa avseenden liksom.
Det är ju något svenskt AI startup där man ska kunna utveckla mobilappar utan att egentligen kunna programmera med hjälp av den här AI:n. Som har blivit värderad flera miljarder liksom. Och jag såg någon intervju med honom för någon dag sedan där han liksom sa att jag fick upp mitt intresse av programmering på grund av Minecraft.
Mm.
Liksom, sådana intressen måste ju födas någonstans. Så det är kul att se.
Sen har jag skrivit Brothers, A Tale of Two Sons. Jag vill ha med någonting från Haze Light. Dels för att jag...
Haze Light, var inte Starbreeze eller var det?
Ja, det är Starbreeze.
Det är Starbreeze, ja.
Jo, alltså det är ju typ det teamet. De blev ju Haze Light sen...
Ett av spelen som Josef Fares har regisserat helt enkelt.
Ja.
Och jag tycker att jag spelade om Brothers för första gången nu efter att jag har spelat Split Fiction. Jag tycker att det håller än idag alltså. Och jag tycker också att bara rent estetiskt är det ett oerhört svenskt spel. Det bara skriker liksom så här Astrid Lindgren.
Jag tänkte typ lite Elsa Beskow också.
Ja. Och inte bara liksom baserat på hur bra jag tycker spelet är, utan också var Haze Light befinner sig liksom i industrin just nu som någon sorts liksom, alltså the good guys of gaming och som bara pumpar ut den här kreativa typ minimästerverken på rimliga budgetar och rimliga tidsramar och med bra business practices. Och sen också liksom att bara för att allting startades av en kille som en gång var liksom en av Sveriges mest prolific liksom filmregissörer. Och han bara fuck movies, liksom games is where it's at. Och liksom vilken sorts ska man säga prestige det ligger i det.
Jag känner ju så här när det gäller Josef Fares, och det finns säkert, nu har jag inte sett alla hans filmer, och det finns säkert en del liksom älskade guldkorn där också, men jag känner ju överlag att jag uppskattar hans spel mycket mer än hans filmer, om man liksom sätter dem på ett bräde så.
Mm.
Om man liksom skulle sätta en snittsiffra, vilket jag liksom inte kan göra på rak arm, men ni förstår lite min poäng.
Mm. Men han gjorde ju ändå bytet från film som då skulle nästan kunna anses som finkultur till spel som inte gör det.
Ja. Precis.
Har haft framgångar i båda.
Ja, absolut.
Och sen har jag här, och här är jag lite liksom att jag liksom tillåter min smak och min kärlek för detta blöda fram lite. Jag var bara tvungen att ta med Wolfenstein The New Order. Inte för att det känns särskilt mycket som typ ett unikt svenskt spel eller ett spel som bara hade kunnat göras i Sverige, men det gjordes i Sverige i Uppsala. Och är en alltså ybervåldsam och väldigt liksom dyster skildring av en alternativ historia där nazisterna vann andra världskriget, men på samma gång är oerhört hjärtligt och hoppfullt och vackert i sin liksom porträttering av de här karaktärerna som bestämmer sig för att bara fuck these guys, alltså vi kan inte tillåta detta. Och mot alla odds liksom reser sig mot det här liksom tredje riket. och lyckas liksom ändå säga rätt mycket för att, att vara rent politiskt ganska relevant, alltså särskilt idag. Sen 2014 såg väldigt annorlunda ut politiskt än vad det gör idag. Liksom, det var inte kontroversiellt att säga fuck nazis 2014. Men när uppföljaren kom och taglinen liksom på sociala medier för det här spelet var Make America Nazi Free Again och hur många liksom ruffled feathers det resulterade i. Det säger ändå någonting, tycker jag.
Ja, det kom väl 2017 och det var ju liksom året efter valet.
Mm. Och det är Charlottesville och grejer var hett och liksom man hade liksom riktiga bona fide nazis på gatorna igen. Så ett spel med en premiss som inte borde vara kontroversiell men blev det på något sätt liksom att det som verkligen vi har en kille som heter BJ Blazkowicz och ser ut som att han är liksom den dummaste människan på hela torget. En riktigt så här arisk super soldier buff dude men som råkar vara halvjude. Och det som verkligen definierar honom som person i den här historien är att han fucking hatar nazister. Och det är någonting vackert med det. Och det har mycket att säga, inte bara om nazismen och förintelsen, utan också om sociala orättvisor i USA, som de liksom pekar på ännu mer i uppföljaren liksom när Grace och jag kommer inte ihåg vad killen som spelar elgitarr. Han dör i alla fall genom att stå och spela elgitarr och spela amerikanska nationalsången liksom CP-högt. Men att det här liksom att innan nazisterna så var ni nazisterna i Amerika. Liksom, alltså det har inte förändrats så mycket. Och vilka är det nu som driver runt i USA? Det är nazisten. Eller det är Ku Klux Klan. Och var främlingsfientlighet och fascism liksom rotas i. Liksom, alltså bara osäkra män som skyller alla sina olyckor på alla andra.
Mm. Har ni sett de två första delarna av Noclip-dokumentären om just Machine Games?
Jag har dem på min lista men jag har inte sett dem än. Faktiskt, jag vill se dem. Jag ska se dem.
Mm. Det är jätteintressant liksom. Och sen hur, men så här, jag ska inte säga tidig spelutveckling helt och hållet men liksom hur spelutveckling såg ut liksom början av 2000-talet. Och en till sån här grej som också var ganska chockande när man läste den här Blizzard-boken, det var liksom att de här företagen då som när man var liten tänkte vara så här stora och liksom ha koll på läget och hur lite de har koll på läget. Liksom så här bara, vi är några personer som helt plötsligt lyckades få lite framgång och bara liksom bara okej, okay, vi bara löser det typ. En av de roligaste grejerna där var ju där när de gjorde, när de då som Starbreeze, eller när stora delen av Machine Games-teamet då var en del av Starbreeze var ju när de gjorde Chronicles of Riddick. Och de åkte till New York för att spela in Vin Diesels lines. Och de bara, vi vet inte om han kommer dyka upp eller inte. Det var liksom en skräck av att så här, det är inte säkert att han kommer hit. Vi är liksom ett, det här, ja, vi är ett litet företag från Sverige liksom ska göra ett spel på hans film. Typ.
Ja, men tydligen men, så han gillar spel och vill liksom gärna medverka i spel. Var det något annat spel han var med i?
Som heter... Han var ju med i trailern för den här nya Ark.
Han var ju med i ett spel som heter The Driver också.
The Driver, ja.
Mm. Jag känner till. Men jag tänkte när du sa det att Wolfenstein inte känns speciellt svenskt. Men borde inte samma gälla Battlefield?
Jo, det gör det ju i och för sig.
Mm.
Fast.
För det är bara att när jag funderade liksom kring de här grejerna också på Battlefield så bara, men skulle man kunna säga Battlefield liksom, för det känns väldigt amerikaniserat på ett visst sätt, men samtidigt så Det är en svensk utvecklad produkt som har fått väldigt mycket framgång.
Fast det fanns också en mod till Battlefield 1942 som hette Silent Hero, som utspelade sig i krig mellan Sverige och Norge, och inspelade lines på svenska. Så när man ropar till teammates och hoppar in i stridsvagnen så säger den: dra in röven! Det är uppfattat! Det är jävligt uppfattat!
Typ 91an Karlsson och sådana grejer hade varit kul liksom, att få någon typ krigsspel av. Men jag har ju alltid önskat liksom, att Battlefield skulle också ha banor som utspelar sig liksom, i typ svenska skogarna och grejer. Det hade varit ganska liksom, kul.
Mm.
Ja, även typ Sign Crossing ser typ ut som den jävla Fyrisån i Uppsala.
Banan är liksom skogen där vi släppte igenom nazisterna för att gå in i Norge. Move along. Det sista jag har uppskrivit här, och nu kom jag på en grej som jag kanske borde byta ut där, men det sista jag har uppskrivit är Helldivers 2, men eftersom att det är så nytt också. För att det har definitivt haft en kulturell impact liksom sen det släpptes. Men sen får vi se liksom om 20 år hur mycket vi pratar om Helldivers. Mm. Så istället kanske jag petar in Hotline Miami istället.
Ja, för det tänkte jag också. Hotline Miami känns ju som ett spel. Det känns ju liksom vårt bidrag till liksom den här indie-boomen som skedde under andra halvan av 2000-talet.
Mm.
Liksom man tänker liksom vilka stora indie-spel som släpps. Vi har Braid, vi har Fess, Super Meat Boy, Trials HD och Hotline Miami var ju liksom väldigt stort. Hotline Miami är typ en av de tidigaste spelen jag köpte på Steam. Jag hade inte så mycket spel på Steam, jag spelade inte så mycket på PC överlag och aldrig gjort liksom. Men Hotline Miami var ett sånt liksom spel som känns som att men det köper man liksom på Steam. Spelar på PC.
Hotline Miami är ett väldigt speciellt spel. Och eftersom att jag kom på det nu så har jag inte tänkt ut så mycket av motivation, men jag känner att det kanske inte ens behöver det.
Men liksom, man också kan tänka liksom att det var med i, visst var Hotline Miami med i House of Cards? Jag har för mig
House of Cards.
Jag har för mig att hålla med mig i House of Cards. Och sen var det med i Last of Us Part 2 till exempel.
Mm.
Jag måste bara googla det. För att
på PlayStation Vita.
Ja, den sista PlayStation Vita-spelaren blev mördad.
Vad har jag missat? Vilka spel?
Vilka spel var det?
Vilka spel har jag missat som jag inte nämnt? Vad har ni tänkt på?
Mm-hmm.
Minecraft och Hotline Miami har jag också tänkt samma sak med Battlefield, men jag har nog liksom tänkt också mer utanför liksom själva spel.
Samma här.
Jag tänker typ, skulle Bergsala kunna vara med i kulturkanon? För jag tänker, de har haft väldigt stor påverkan på liksom hur Nintendo kom till Sverige överlag. Sen hade det ju hänt förmodligen senare ändå, men och så här, ska man ha ett företag med som Svensk Kulturkanon kan man också säga det. Liksom. Hade en person kunnat vara typ Ove Bergsten, hade man kunnat ha honom med i vår kulturkanon istället?
Säger man att man vill ha Stjärtlapp med i sin kulturkanon, så tycker jag ändå att någonstans så kan man nog ha med Bergsala.
Ja, men ska vi ha med Bergsala, ska vi ha med Ove Bergsten?
Det får du bestämma. Det här är ditt val.
Känner Ove Bergsten känns mer...
Känns mer korrekt, ja.
Ja.
Vem vet vad liksom Bergsala kan ju utvecklas till 100 olika saker efter det har hänt, men liksom samtidigt hade
det var han som liksom ledde dem dit.
Ja, men precis, men sen okej, och hade man ju så kunnat tänka mer spelföretag, borde typ DICE kunna vara med i kulturkanon, eller liksom premierar vi hellre Battlefield? För att liksom DICE gjorde ju även det här flipperspelet som följde med typ alla Windows XP-datorer.
Ja, just det.
Jag kommer inte ihåg vad det heter, typ Pinball Dreams eller någonting sånt heter det väl.
Jag vet precis vilket du menar, jag spelade det maniskt ett tag.
Ja, det gick ganska varmt i vår familj också, typ jag, min syrra och pappa spelade det väldigt mycket. Och sen undrar jag så här att, och det här ser inte bara för att Amanda pluggade, men liksom spelutbildningen i Skövde. Skulle det kunna ingå liksom som en spelgrej i Kulturkanon? För det är så himla många små utvecklingsstudier som har liksom kommit ur det i Sverige.
Jag får med att det finns över 45 spelstudios i Skövde.
Mm. När vi pratade med Rat Raider då, och han liksom ett stort gäng kring liksom, som han är en del av, så kommer liksom från den utbildningen också, som har haft väldigt så stor påverkan liksom på indie-scenen i Sverige. Så jag tänkte att det kunde vara lite spännande. Sen har vi det här textbaserade spelet Stugan, som också är liksom en så här stor grej i tidig svensk spelutveckling. Och jag tror till och med att man har någon så här typ utbytesprogram eller något sånt som kallas Stugan, där liksom man utvecklar spel. Och sen typ så här, och det här vet jag inte hur stort det skulle kunna vara, men liksom skulle man kunna typ sätta Superplay som kulturkanon i Sverige, och det tror jag mest påverkar de som är i vår ålder, liksom hur man ser på spelkritik i Sverige och hur det har utvecklat sig. Liksom jag kan tänka mig att, ja, men ta bara liksom, okej, Loading som spelsida hade ju inte existerat utan Superplay till exempel, liksom hur vår redaktion växte fram. Men sen kan jag tänka mig sidor som Svampriket till exempel. Också stor påverkan liksom från, som jag skulle liksom säga, börja liksom någonstans liksom på Superplay-tiden.
Petar in Oskar Skog i kulturkanonen.
Eller Mats Nylund.
Ja, hade det kunnat gå?
Alltså, Jonas Mäki.
För vår del, ja, men för vår del så absolut ja. Liksom. Då hade man ju kunnat säga det. Men liksom på det stora hela, alltså, hade världen varit rättvis så hade det liksom kunnat stå sig liksom att så som spelkritik har utförts i Sverige hade liksom kunnat stå mer på sina ben än vad den gör. För att idag så finns det inte mycket kvar. Det är typ Game Reactor som finns kvar och sen typ FZ.
FZ är kvar, ja.
Mm. Annars är det jättesvårt.
Fragzone.
Sveklockers. Men de håller på fortfarande. Liksom. Det är en ganska viktig
vad
grej.
Vad
liksom.
Är Sveklockers?
Vad du tänkt det på, också,
Amanda? Det är ett spelforum från början. Och sen så skriver okay. Och sånt.
Det låter som ett företag som byter batteri på armbandsur.
Mm.
Jag tycker det låter typ som en Clas Ohlson eller en...
Adam måste ju ha hängt mycket på Sveklockers. Du känns som en Sveklockers person.
Jag hade skrivit på forumet, men jag läste recensioner.
Ja. Och de började inte som en sån här nyhetssida, utan det var väl ett forum från första början. Och sen har det väl utvecklats mer till typ redaktionellt arbete och sånt efter det, tror jag.
Mm. Men de är ju den största recensenten av datorer och hårdvara i Sverige nu. Vad gäller liksom PC-inriktat så.
Spelsnack ska in i kulturkanon.
Ja, precis.
Alltså, det är givet.
Ja. Tooting our own horn här, men jag tror fortfarande att vi är den äldsta svenska spelpodcasten som fortfarande håller på. Vi var inte först, men jag tror att vi har hållit på längst.
Ifall någon kan disputa det så kör på.
För jag tror vi slår typ Svamppodd med några månader.
Jag får med att de började typ 2012 eller någonting sånt.
2011, 18 september. Kom första avsnittet av Spelsnack.
Men om någon av mina vänner på Svampriket lyssnar, slå mig inte om jag har fel.
Ja, ni kunde ha varit lite snabbare så hade ni varit äldst. Jag tror typ en av de första svenska spelpodd... Ja, bu! Sitter de där och bara, vad spelsnack, who? Nej, du vet. Men...
Får mer lyssna än vad vi har.
Ja, definitivt. Men vi har, alltså, vi har mycket lyssnare, alltså. Det är liksom... Så det är inte det. Men jag tror... En av de första svenska spelpoddarna var ju utan tvekan Spelradion. Som i sin tur tror jag påverkat många svenska spelpoddar som kom runt samma period som vi började podda. Jag hade nog inte tänkt på podcast så mycket om jag inte hade lyssnat på Spelradion från första början. Och sen lyssnat på IGN spelpoddar efter det. Men Spelradion var först. Så man hade kunnat sätta in dem i vår kulturkanon. Martin Lindell hade kunnat lätt platsa i svensk kulturkanon.
Ja, absolut.
Ja. Det kan man definitivt göra. ett argument för.
Dreamhack.
Ja, Dreamhack. Ja, det skulle jag ha med.
Är Jolt-Cola svenskt?
Ja. Är Jolt-Cola svenskt?
Jag tror det var svenskt.
Enda gången jag drack Jolt-Cola var på Hultsfredsfestivalen typ 2008.
Jolt-Cola var ju verkligen skitstort. Ska vi se.
Tills det inte var det och nu existerar det inte. Liksom.
Nej.
Adam, du har varit ganska tyst.
Jag har tänkt en del. Och jag försöker
han sitter
liksom...
och tänker på Martin Lindell.
Ja. Nej, men jag försöker tänka liksom på vad som för mig är minnen inom spelkanon och sånt. Och Minecraft är ju en stor del och så vidare. Och jag tänker på typ stunder. Och om vi tar, låt oss säga, den perioden där 2000-talet till 2000-talet, det var de åren som satte Sverige på karta nästan med Battlefield. Eller Ground Control från Massive Entertainment. Och Avalanche med Just Cause. Jag kommer ihåg att det var liksom nyheter om Sverige gör storspel nu. Liksom hur vi satte framfoten där efter millennieskiftet. Och började liksom sprida våra tentakler genom spelindustrin. Sen också hur till exempel Amnesia, The Dark Descent och Penumbra-spelen formade en stor del av moderna skräckgenren. Till exempel. Och skapade massa reaction och let's play youtubers och kändisar utifrån det med Amnesia och så. Så där har vi haft liksom stor kulturell inverkan.
Skulle PewDiePie kunna ingå i en svensk kulturkanon?
Jag visste att du satt och höll på det.
Alltså tekniskt sett ja.
PewDiePie. Jag vet inte hur relevant PewDiePie är idag. Alltså, han är fortfarande stor. No. Men jag tycker man läser inte så mycket om PewDiePie. Jag tycker liksom att PewDiePie liksom skulle fått under lite av typ så här Mr. Beast.
Men det är också någonting han har valt själv.
Ja, absolut. Ja. Jag säger inte liksom att PewDiePie är inte relevant. Men liksom.
Ja.
Jolt-Cola är inte svensk, by the way. Det är
inte?
Okay.
Är det?
Lanserades 1985.
Jag säger att det är svenskt. Det är mer svenskt än amerikanskt.
Vi tar över. Men faktum är att 30% av all Jolt-Cola såldes under Dreamhack. Ja. Liksom man tänker så här, hur mycket, alltså den största delen av Jolt-Cola-försäljningen hände under Dreamhack när det var som störst.
Ja.
Bara en liten fotot. Ja, men Amnesia är en bra grej.
Ja. Och sen som sagt 2000-talet när vi verkligen lyfte upp oss. Det är liksom, jag börjar försöka tänka på de här stunderna som satt sig i mina minnen. Musiktema till Battlefield. Det är nummer ett musikkanon. I spelkanon i Sverige. Så det är typ, ni har ju täckt en del av det jag liksom föreställt mig att säga själv. Så det är typ det jag bidrar med.
Och nu när vi har gått in i NATO också så skulle vi kunna ta in Smiley-granaten från Bad Company 2 i kulturkanon, och det är så vi ska producera våra vapen.
Ja!
Det var ganska osmakligt faktiskt sagt av mig. Men... jag gillade verkligen det smiley på granaten av sen Bad Company kom. Jag tyckte att det var liksom jätte... Det kändes verkligen som en sån här, vilken grej liksom.
Om jag skulle bli dödad av en handgranat hade jag varit mindre irriterad eller arg om det var en smiley på den. Det hade liksom bara, det här var ju lite mer kul.
Jag hade känt att det var någon som typ spottade i ansiktet på mig. Ja, men... jag kom inte nog med att den jäveln dödade mig med en granat, det var en smiley
fast
på den.
Du är ju en sån som blir förnärmad så fort du blir dödad i ett spel.
Där fick jag tänka på en grej som jag läste om nyligen. Och det är lite off topic, men på tal om granater. Och jag ska ta det fort.
Chockerande.
Var det första världskriget tror jag det var när Kanada gick upp mot tyskarna. Och jag kommer inte ihåg exakt vart detta hände. Men det var skyttegravar. Och de tyskarna märkte liksom att det kommer någonting flygande i luften. Och alla bara skingrades och så var det typ en konservburk med typ bönor eller någon form av mat i. Och de bara, what the fuck? Och alla är jättehungriga såklart. Så kommer det en till sån konservburk. Och de bara, åh fan, och så börjar de samlas liksom och bara samla upp de här konservburkarna. Då drar kanadensarna iväg alla sina granater. När de är uppsamlade och liksom... Var det inte typ därför Genève-konventionen kom till?
Det låter som ett krigsbrott.
Det typ startade liksom det här typ uttrycket att första gången är det inte ett krigsbrott. Första gången är varför det blir ett krigsbrott.
Ah, just det. Så kommer man på något nytt hemsätt att döda människor på sig en freebie, och bara man gör det först.
Ja, men det är klart. Har man inte upplevt det tidigare så då liksom så bara, oj.
Ursäkta, jag visste inte att jag bröt mot lagen när jag fyllde spädbarn med C4 och kastade in dem bland fienden. Ingen har sagt det till mig.
Men första världskriget var väl också typ sista kriget där det liksom verkligen var så att du kunde ha liksom ganska primitiv krigsföring på ena sidan, alltså, och så kom det typ tanks på andra sidan. Först, liksom det var typ så här, ja, men vi har hästar och så bara här kommer stora tanks och man bara, wow.
Alltså första världskriget var ju punktslutet för de gamla imperierna och i princip hur nationalismen sen tog över. Nation states blev konceptet mer än imperier efter det.
Mm.
Och allting moderniserades efter det.
Mm. Ja, men det var... Hade du något mer av dem?
Nej. Fuck the Oscars.
Josef Fares tal på Game Awards 2000.
Jag kommer inte ihåg. Superpackad börjar skrika omkring sig. Liksom bara, so fucking good!
Amanda, vad har du tänkt på?
Ja, jag har liksom inte bara fokuserat på specifika spel jag heller. Jag hade gärna velat ha liksom med något så här musikstycke eller någonting sånt. Men jag har inte kunnat dra något ur röven. Utan det har mest varit att jag har fladdrat mellan lite olika saker här. Först och främst så jag hade väldigt svårt att välja ett spel. Så därför säger jag Simogo rakt av. De har väldigt många säregna spel. Det känns som att de hela tiden driver mediet framåt och testar så många olika saker som de vill testa och förmedla till omvärlden. Alltså, det är så skilt olika upplevelser om vi sätter Sayonara Wild Hearts, Lorelei and the Laser Eyes, Year Walk, Device 6 jämte varandra, att det är helt otroligt. Det är nästan svårt att tro att det är samma utvecklare om man inte går in på djupet och ser att de har liksom verkligen gjort de här speciella sakerna som inte många hade tänkt på. Och jag tycker att det är så otroligt imponerande. Sen så har vi SteamWorld-serien. Det finns jättemånga roliga spel av väldigt olika sort. Det finns simulatorspel. Det finns tvådimensionell strategi. Vi har grävarspelen. Alltså det är en väldigt spännande värld. Och den är också väldigt säregen i sin stil. Och jag tycker att den är också väldigt signifikant när det kommer liksom till den här Göteborgshumorn liksom också. Som får representeras där. Sen så har vi ju Goat Simulator.
Ja.
Den borde få vara med.
Coffee Stain skulle jag nästan ska vara med.
Alltså, ja, men precis. Så där har vi ju Skövde igen.
Ja.
Men Goat Simulator, det är ju liksom som en parodi på sig själv. Det är nästan att det går så långt. Och det är ju liksom inget seriöst projekt någonstans, men det blev ju ett fenomen verkligen som många har älskat genom åren. Jag vet inte hur många uppföljare det är. Är det... 3 spel sammanlagt.
Nej, du har Goat Simulator som fick en jävla massa expansioner och sen hoppar de över 2 och släpper Goat Simulator 3.
Okej.
Okay. Så det blev liksom, det blev ju typ, alltså ja, det var ju typ skämtet att de gjorde inte liksom en sequel utan de hoppade direkt i 3.
Alltså jag kommer ihåg när jag spelade Goat Simulator på Xbox och jag skulle få 1000 det och jag blev så arg. Alltså okej. Okay. Och någon som utvecklar Goat Simulator lyssnar på det här. Den som utvecklade och gjorde Flappy Goat-delen i Goat Simulator, fuck you. Jag satt flera timmar med den buggiga skiten med kass jävla hit detection bara för att få high score så jag kunde få 1000 av jävla spelet. Fuck you. Och
jag har aldrig spelat Goat Simulator.
Har du inte?
Nej, inte jag heller. Nej. Men vi pratade med vår kompis Tobbe om det i bilen häromdagen.
Mm.
Häromdagen, det är faktiskt förra helgen redan. Tiden går så fort. Sen har jag ordagrant skrivit något av Paradox rövsvåra strategispel. Det finns ju några att välja mellan, så det är väl bara att plocka ut något. City Skylines är väl kanske inte så extremt svårt.
Men jag tror City Skylines dessutom är finskutvecklat från början.
Ja, typiskt finnarna att göra det för lätt.
Ja.
Men alltså det finns ju många olika. Det är ju Crusader Kings och det är ju Europa Universalis och Stellaris. Vilket mer var det jag tänkte på? Surviving Mars. Alltså det finns ju många strategispel som har kommit därifrån. Så något skulle man kunna pilla in, tänker jag.
Vi kan säga att på tok för många expansioner är deras grej.
En underkategori här. Sen så har vi ju Valheim.
Ja, just det.
Också lite Skövde-knutet, om inte jag missminner mig. Det var ju också ett sådär stort fenomen, verkligen.
Jag vill spela Valheim. Jag har inte, alltså, när det kom på Game Pass, eller inte Game Pass, jo, Game Pass. Och sen Xbox Preview, och jag bara skickade till Robin, typ, så jag bara, för att det känns som ett väldigt tydligt Robin-spel. Och jag bara skickade vad Valheim finns på Game Pass, han bara... Det får inte bli mitt liv nu. Och det liksom döda hela diskussionen om att vi skulle spela det.
Och sen så spelar han Siege istället, som blev hans liv nu.
Jag tror i och för sig att han trodde att det skulle ta hans Siege-tid. Så jag blev helt ratad på grund av ett multiplayer-spel ingen tycker om längre.
Och nu spelar ingen av oss Siege längre.
Nej, ser vi kunna spela Valheim istället. Mm.
Jag saknar Siege.
Och vem ägnar Call of Duty Black Ops 6 en tanke? Nej, ingen.
Nej, men det är en produkt, inget spel. Vi har gått vidare nu.
Näst på listan är Yarny. Alltså, jag tycker ju framförallt första Unravel-spelet är väldigt fint. Alltså, grafiken är ju verkligen otrolig. Och jag känner ju liksom, som en person som studerade fotografi på gymnasiet och var fotointresserad ett relativt bra tag efter det också, så känns det som att de har verkligen fångat det här med hur man skapar liksom väldigt levande miljöer. Liksom med hur saker fungerar i för- och bakgrund. Liksom. Och det är också ett spel som känns väldigt så här svensk midsommar på något sätt.
Alltså det spelet fint. Känns som att... Jag kände liksom att det här utspelar sig i våran sommarstugas bakgård. Liksom från min barndom.
Verkligen. Sen så var jag lite inne på samma spår som dig där, Oliver. Jag har skrivit Josef Fares co-op. Just på grund av att jag vill inte välja liksom specifikt ett spel. Jag tycker om alla fyra. Men av olika anledningar. Och det jag känner liksom är signifikant är just den här kooperativa biten. Nu var ju Brothers: A Tale of Two Sons inte ett spel som inom citationstecken skulle uppleva som co-op. Men det var ju många som gjorde det för att man spelade liksom med ena personens hand på ena sidan handkontrollen och sen satt den andra personen på andra sidan. Men de skapade ju liksom ett kooperativt läge till nyversionen. Så jag vill nog säga Josef Fares co-op. Sen är jag lite kluven till det här. Jag vet inte riktigt om jag vill vara en del av det. Men jag har ändå pillat in Candy Crush.
Ja. Du, det är ju
inte för att det liksom är någonting jag står bakom.
Det är ju dessvärre inte ett dåligt val, även fast det är en del av vad som är fel med industrin.
Ja, jo men precis. Men det är precis det jag menar med att det är kanske ingenting jag står bakom liksom som någon som är intresserad av spel, någon som studerar spel och så vidare. Alltså, jag har inte testat Candy Crush mycket. Men det är ju liksom många som verkligen gör det till sitt liv. Det är liksom så här, varje toabesök är Candy Crush. Eller vad man ska säga. Och mer än så naturligtvis. Jag minns himla tydligt min förra sambo bara skrek ut, åh nej, det växte ut choklad. Samtidigt som han satt på toaletten. Och det var liksom så här en väldigt rolig scen ur vardagen som är minnesvärd. Så det är liksom inte jättemycket relation jag har till Candy Crush så. Men det är ju liksom stort av en anledning. Och det var kanske inte helt först, men det blev stort först, kan man väl säga.
Mm.
Sen vet jag liksom inte riktigt om jag har någonting mer. Jag vill i alla fall ge liksom lite kärlek till Raw Fury, utgivaren.
Mm.
Som ändå har publicerat väldigt många, framförallt indiespel. Det är väl det som är deras grej egentligen, mer eller mindre. Liksom att det numera finns indie-publicister och att man då liksom släpper fram väldigt säregna spel, som till exempel Blueprints i år, är ju verkligen någonting helt makalöst. Och det känns som att de i allmänhet har väldigt varierat spelbibliotek att komma med. För 2 år sedan vill jag minnas, då var det ju Snufkin, Melody of Moomin Valley, så det är ju liksom ett helt annat spel. Och det svenska med det var väl egentligen att det var Raw Fury som gav ut det. Men sen så var ju det lite säreget för att det är liksom en finsk skapelse från början, Mumin. Och då var det en norsk studio som utvecklade spelet. Och musiken kom från Island. Så det var verkligen så här ett lagarbete norröver.
Super.
Bara danskarna som inte fick vara med, tror jag. Det kan de ha.
De kan köpa spelet för det.
Ja, men precis. Danskarna köpte spelet. Det var deras bidrag.
Jag kom faktiskt på ett spel också som kan vara värt att nämna i svensk kulturkanon. Det är Backpacker.
Absolut.
Mullimäck.
Alltså, det var ju... Mullimäck. Ja, men Mullimäck. Ja, liksom, jag kan tänka mig att det är flera stycken som...
Ge oss en reboot.
Men Backpacker, speciellt 1 och 2, var ju liksom superstort i Sverige. Och de spelen kom ju ungefär samtidigt som vi hade den här PC-reformen. Där man kunde liksom, vad heter det? Löneväxla en dator. Så att alla liksom skulle bli, vilket också tror jag är en bidragande orsak till att vi är ganska liksom teknikframåt i Sverige. Och liksom speciellt med liksom inom den digitala världen är just det för att man såg till att vi skulle minsann bli datorvana ganska tidigt. Vi hade ju en sån, alltså vi ingick ju det, liksom vår första PC som familjen hade varit på grund av det. Pappa fick det via jobbet. Så här, stor jävla Packard Bell med Windows 98 och sen en sån här jäkla stor liksom låda med olika liksom PC-programvara och spel. Jag kommer ihåg att vi hade så här Disneys magiska målarlåda som vi har satt väldigt mycket i. Men Backpacker är en sån grej så tror jag hade varit liksom bra där man... Och för de som inte vet vad Backpacker är, så att det, man reste runt i olika städer egentligen som en backpacker. Och där man också tjänade ihop pengar genom att typ ta olika arbetscertifikat. Så då fick man, det var ju typ frågesport egentligen. Så man fick typ, man skulle ha en jägarlicens, då fick du liksom svara på frågor om jakt. Och sen typ... Fick man, var det liksom olika minispel också, man skulle typ jaga och grejer, och då började man träffa rätt och sådana grejer. Och sen så typ, jag kommer ihåg på något ställe så skulle du typ, ja men, då var det typ fiskhandlare skulle vara. Då fick du svara på frågor om fisk och marinbiologi typ, och sen så skulle du typ sortera fisk i något sådär slutminispel och grejer. Så fick man liksom ett då arbetscertifikat, och så skulle man samla på sådana. Så det var väldigt roligt.
Jag vill bara säga att... Det fanns ju ett backpackerspel som kom till mobila enheter för, jag vill säga att det är typ så här 7-8 år sedan eller någonting sånt. Det kommer inte jag ihåg exakt. Men det utvecklas i Alingsås.
Mm. Av studion Kiwi då?
Japp, Kiwi Interactive. Jag var faktiskt och träffade dem där. Mycket för att jag kände en person som arbetade på spelet. Och tog med dem i Spelhjälpen det året.
Mm. Så här, Backpacker släpptes 95, Backpacker 2 kom 97, sen kom det Backpacker Junior 98 och sen så kom Backpacker 3 2003. Och sen så var
Backpacker
då...
Junior, får de bara liksom så här resa till sandlådan.
Ja, men det kommer ju mycket så här, Monopol Junior fanns ju också till exempel, det kommer ut ungefär samma tid.
Du får åka upp till Stadsparksbadet i Borås.
Men här är det ändå rätt så kul också, man tänker så här, Backpacker 2, det står här på Wikipedia, så Backpacker 2 blev en stor succé och sålde 600 000 exemplar. Det var liksom kul att liksom kunna se sådana siffror. Så bara, det här blev en stor succé och det sålde lite över 500 000. Medan idag, det, bara typ, ah, men det här spelet sålde 14 miljoner och nådde inte målen.
Ja,
sen såklart, liksom Backpacker 2 kostar förmodligen inte alls lika mycket att utveckla heller. Men det är liksom ändå ganska stor kontrast.
Ja.
Extremt.
Det är så stor kul kontrast. När man lyssnar tillbaka till typ, den tidiga PC... branschen, till exempel i Storbritannien, och man hör en utvecklare liksom bara, ja, vi blev det sålde så fantastiskt bra, vi sålde 10 000 exemplar, och liksom och bara, shit, det var tider.
Ja. Men sen tror jag också liksom mycket kring spelrapporteringen, kring försäljningssiffror har ju liksom blivit också att man ser i princip bara de här stora succéerna, och det är det enda som liksom kan mätas då i framgång.
Mm.
Att det måste gå väldigt bra. För jag vet inte, det var några år sedan nu, men då kom det någon artikel, det var liksom ett hyfsat välkänt liksom mindre spel som hade släppts, men liksom inte så att det blev någon så här typ kioskvältare, men de bara, alltså, vi sålde 150 000 exemplar och det var en stor succé för oss, för det är liksom, hela utvecklingen är betalad och vi liksom har tillräckligt mycket pengar för att kunna utveckla nästa spel, men det hör man ju inte om, för det är liksom ingen
mega hit. När sa du att det här var?
Det är några år sedan, jag kommer inte ihåg vilket spel det var ens.
Var det någon spel du spelade?
Det minns jag inte heller. Det kan hända att jag spelade, men det var liksom också att
det var något spel som släpptes någon gång.
Ja, men det var liksom så här,
det hade några försäljningssiffror.
Ja, men det var liksom så att det släpptes och de sa liksom att det blev liksom ingen stor hit, men det var liksom tillräckligt mycket för att liksom alla har jobben kvar, vi kan börja utveckla nästa projekt.
Mm. Jag retas bara med det, men det är positivt. Alltså jag tycker att det känns ju bra i själen när det får vara så. Att det liksom inte bara ska vara de här extremt stora och påkostade projekten där det liksom för gemene man låter som att det här borde ju vara liksom succé, alltså så det räcker och blir över. Men det är liksom inte ens nära, inom citationstecken, bra nog.
Nej.
För man sitter där med sina liksom extrema budgetar och det är lite sorgligt, för att det känns på något sätt lite själlöst, även att man vet att det finns liksom jättemånga där ute som jobbar på storföretag som lägger ner både tid och energi och själ på att göra liksom de finaste skapelserna de kan.
Mm. Sen är ganska liksom försäljningssiffror är en ganska tråkig grej att rapportera om också. Det är ungefär som så här bara concurrent player numbers liksom. Och det ser man jättemycket nu, typ om man tittar på typ resetter och så här, typ att man så här, det här singleplay-spelet har förlorat så här mycket procent av sina liksom, concurrent users efter 2 veckor. Och man bara, ja, spelet tog slut. No. Det är liksom... Det är vad som händer. Jag vet inte vilken liksom som ska typ... Ja, men så här.
Vad kan möjligen ha hänt?
Ja, men typ, vad ska man ta för spel nu som inte så här... Ja, men så här, ja. Last of Us floppade för att det var inte 500 000 människor som spelade 2 månader efter launch.
Ja.
Och man bara, nej. Det är väl inte så konstigt, liksom. Jag tycker det är en ganska tråkig grej liksom, att diskutera.
Mm.
Det är också svårt att jämföra, liksom.
Ja, du kan inte jämföra liksom, COD med liksom, ett stort multiplayer-spel med en singleplayer-spel och sen säga att det ena är liksom, ett misslyckande på grund av att folk inte spelar det längre.
Mm.
Så det är så. Men kul. Vi har många bra kandidater till en svensk kulturkanon i spelform.
Tack.
Och det här tog ju bra mycket längre tid än vad jag tänkt, men vi har ju spelat en jäkla massa spel också, för nu är det, man kan väl säga så att spel släpps konstant och mycket.
Det är så att du nästan inte har märkt.
Nej,
det.
Precis, nej, vi spelar jättemycket, så att, men vi har ju spelat ett jätte efterlängtat spel, och sen har vi spelat ett halvt
efterlängtat spel.
Vi kan säga så här. Jag tänkte att vi börjar med Kronos The New Dawn, som du har spelat jättemycket av, Adam.
Ja.
Som är liksom då, vad ska man säga, så här, det här är Bloober Teams senaste spel, och som numera då är mest kända för Silent Hill 2-remaken, kan man väl säga.
Ja.
Eller det var det senaste spelet de släppte innan Kronos då.
Mm.
Och på förhand så har man ju liksom mycket av tankarna kring Kronos har liksom förts mer till liksom Dead Space-hållet och så. Mm. Kan jag tänka mig liksom inspirerat av. Men, och jag har spelat en timme av det här hittills. Så jag har inte så mycket att säga om det. Men Adam, du har klarat ut det.
Ja, jag klarade ut mindre än en timme innan vi började spela in.
Oj, oj, oj.
Hur långt var det?
Min speltid var ungefär 18 timmar. Men
du jobbar fort.
Jag är, ja. Och jag, just det släpptes ju fredags. Ja. Och jag är också en sån som... jag hade nog kunnat klara ut det lite snabbare. Men jag är en sån som typ sparar 3 gånger innan jag lämnar save-rummet.
Så Adam spelar i 12 timmar. Resterande 6 timmar är att jag stod vid sparstationen och sparade några gånger.
Ja, och sen går man fram ett rum fram och så bara, åh, jag hittar den här looten, springer tillbaka, kollar över. Är det någonting jag ska ändra med min gear? Sparar igen, går ut.
Ja, för det är väl ändå, för det finns det checkpoints i spelet eller är det enbart knutet till sparstationerna?
Det finns checkpoints. Jag har sett ikonen dyka upp. Jag dog bara 4 gånger i spelet.
Oj!
Ja.
Jag tror att på den timmen jag har spelat här nog kanske till och med dött 4 gånger redan.
Men jag är en hardcore gamer.
Nej, precis. Annars är jag en pleb.
Nej, du är en fegis.
Är.
Det är därför.
Det är jag. Men hur som helst. Jag har glada nyheter. Silent Hill 2 var inte en fluk. Jag kan faktiskt säga att det är ett bra spel och det är ett spel som var bättre än jag vågade hoppas på. Jag var lite försiktig innan det släpptes, liksom bara, det de har visat ser ganska likadant ut. Kan det verkligen vara bra? Vadå, man går runt i dimman och det kommer bugga bugga monster mot en. Det är bättre än så, faktiskt. Det spelet...
Vad kan vara bättre än bugga bugga monster?
Det finns ju bugga bugga monster. Det gör det mesta rätt som Callisto Protocol gjorde fel. På ett sätt.
På vilket sätt?
Det försöker inte vara lika grandiost på samma sätt. Det är väldigt smart designat. Det är väldigt självmedvetet i vad kan vi göra, vad bör vi göra. Och det är också 1000 gånger bättre på att berätta en story. För att det faktiskt har en story. Det är inte någonting ihopknegat för att de slet ut en story som är Callisto Protocol. Så det är nog det jag tyckte om nästan mest. Liksom den här berättelsen som spelet har. Och hur man sakta pusslar ihop händelserna kring det. För den som inte har någon som helst koll på Kronos. Det är ett survival horror-skräckspel. Inspirerat av Resident Evil och Dead Space. Där man spelar The Traveler. En person som vaknar upp. Och man är i princip... en emotionellt väldigt stel person som är menad att jorden har gått under, man ska ut och hitta personer i dåtiden och plocka deras personligheter för att lägga in i kollektivet för att försöka hitta en lösning och rädda världen som har gått under. Det är premissen och sen är det massa coola shenanigans kring det.
Är idén liksom att man ska liksom egentligen återta jorden, eller?
Ja, jag tänker inte berätta för mycket.
Nej, okej. Okay, nej, jag fattar. Nej, men det är bara så att, för att jag, som sagt, jag spelar en timme och jag har fått gå igenom någon så här typ, jag vet inte, personlighetstest och sen så har jag typ mött på en handfull monster liksom som jag inte har tillräckligt mycket ammo för att döda, så jag har typ sprungit och bara, hjälp!
Det är inte extremt läskigt, är inte. Men och jag är en scaredy cat, men jag skulle säga att det är ungefär nivå ish around Dead Space 1 i bugga bugga nivå. Faktiskt. Och det är inte superläskigt, men det är spännande och jag var hyfsat on edge när jag utforskade och sånt. Det var någon jumpscare som fick mig, Oliver fick höra den när jag startade spela typ. Men annars så tycker jag det är svårt att, jag vill inte avslöja för mycket eller prata för mycket när du inte kommit långt i det.
Ja, jag fattar. Men det, Det har en ganska nice stil så här, för det är lite så här retrofuturism.
Ja, det utspelar sig, man besöker, jorden gick under någon gång runt 80-talet och man har någon form av retrofuturistisk gritty suit på sig och sånt. Och musiken, det är inte sjukt mycket musik i spelet, men det är, när den sticker ut så är den väldigt nice.
Det är typ Stranger Things.
Ish.
Ish, ja.
Ja, och
i alla fall när man hörde när liksom the title card kom in.
Ja, och det fanns stunder när jag gick runt där i mörkret och man hör slibbiga monster omkring och så är det typ en boom, 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 boom. Boom, boom. Liksom
slibbiga monster.
Ja, lite slibbiga och kletiga sådär.
Bor du i Blekinge eller?
Ja, lite.
Där vi.
Och de och är det typ lite The Thing-aktigt bultande som låter och bara, oh, det här är nice. Oh. Och så tyckte jag faktiskt att de lyckades bra med striderna. I början var jag orolig för jag bara, det är inte väldigt mycket variation i striderna. Men det blir bättre. Det är inte sjukt många olika fiendetyper i spelet. Men kompositionen av dem. Och banorna som man möter fiender på. Är ganska smart designade kring det. Och varje vapen har två olika firing modes i princip. Det är liksom skjut eller håll inne och skjut. Och det kan till exempel med startpistolen. Då är det liksom. Jag kan skjuta. Eller så kan jag hålla inne och skjuta. Det tar längre tid. Men jag gör mycket mer skada. Men om det kommer då en liten köttmonster lubbandes mot mig så kanske man bara så det handlar mycket om att liksom ta avstånd, positionera sig, avfyra, röra på sig. Och det blir också bättre när man har fler vapen som till exempel shotgunen där man kan liksom om man håller inne så får man en bredare arch och då är det bättre till exempel det kommer tre mot mig så.
Ja, för att man har, i alla fall inte i början har man inte så mycket resurser så då är det liksom nästan designat för att du ska inte liksom ta fighten utan du ska springa därifrån.
Exakt. Det är också det spelet är ganska bra på att lära en liksom, okej, okay, det är så här du bör spela spelet.
Mm. Jag hade ju ett problem tidigt som sagt, där det var nog inte meningen att jag skulle liksom ha ihjäl monsterna som var där. Och sen skulle man fly och typ få upp en plattform som man höjer upp sig själv för att du har ingen annanstans att ta vägen. Mm. Och ett av monsterna kom med mig. Och jag var så här, det här var nog inte meningen att det skulle hända. För att vi sprang runt och cirkulerade runt något bord där. Medan jag bara, jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
Hjälp, det låter som när jag blev inlåst i Dead Space. Och jag inte fattade liksom att man skulle trycka på den där knappen för att öppna dörren. Och jag sprang runt och försökte döda den jäkeln. Den hade liksom återgenererande lemmar. Och jag bara så här, varför försvinner den aldrig?
Ja, men den
jag förstod ju liksom var, att de kom tillbaka. Men jag tänkte, men måste ju finnas något sätt att döda den. Och jag liksom missat det här med knappen. Det hade vi klickat förbi för fort eller någonting. Men jag liksom bara sprang runt och runt och runt och runt som en idiot.
Typ Dead Space var typ ett av de första skräckspelen jag spelade.
Jag också.
Och det var ju liksom verkligen så här typ att idag när man spelar Dead Space och kommer till det rummet med Regenerator man säger bara, ja, det här liksom löser sig. Men första gången var det liksom, alltså det var panik.
Jag kommer ihåg, det är ett av de första spelen jag kommer ihåg, det var Alien Resurrection på PlayStation 1. Jag och min polare, min lillebror. Han är inte min polare, min bror. Vi spelade och vi kom några rum in och så sprang vi in en alien i mörkret och vi blev livrädda och stängde av spelet. Spelade aldrig igen. Men i alla fall. Och sen också, jag beundrar spelet hur restrained det är för att det har en hyfsat liten budget faktiskt. Det var en artikel där de hade intervjuat och det beräknas att budgeten var någonstans runt 27,5 miljoner dollar. Och spelet är mindre än 25 gig installerat på konsolen. Och det är fortfarande bra längd. Det är oerhört smart designat på det väl. Det har inte fullt av liksom Hollywood-stjärnor som Callisto Protocol. Eller CS-stjärnor. Det är liksom en person som går runt med en fucking badbollshjälm. Och man ser inte hennes ansikte. Och det är liksom, okej. Det är också ett sätt att spara pengar. Och inte behöva animera henne hela tiden på det sättet. Men de lyckas fortfarande få henne att vara ganska uttrycksfull. Liksom att, ungefär som, nu börjar jag tänka på typ Master Chief. Liksom, ja. Hans agerande säger mer än vad ett ansikte kanske hade gjort just då. Så jag menar, det är ett spel som faktiskt är ett av de bättre jag spelat i år. Och det jag trodde det skulle bli bra, men inte att jag skulle ha så kul och liksom blåsa igenom det helt på en helg. Så jag rekommenderar, om ni lyssnar, om ni är intresserade av, vill ha någonting Dead Space-aktigt, jag rekommenderar verkligen Kronos. Skaffa Kronos, stötta det här spelet. Det är bra, jag tyckte om det. Jag vill ha mer av det här typen av spel.
Någon som counterpickade det i Fantasy Critic.
men
det gav, det var ju ändå ett bra counterpick med tanke på att recensionerna inte liksom är skyhöga.
Nej. Precis, men jag älskar ändå Jimmys resonemang här. Du stal Kronos från mig. Och jag bara så här, jag budade ju på det först. Och Jimmy la också $2, så då vill man faktiskt typ inte riktigt ha det.
Nej. Men jag la $2 för att det var så här, den enda som har kvar counterpicks att ta var ju Amanda. Och jag var så här,
det kommer hon inte ta för hon har tänkt.
Nej, jag tänkte inte så, men jag tänkte så här att Amanda är inte med och budar ofta på saker och ting. Så jag tänkte, det här är en easy liksom get.
Så var man snabbare.
Självklart.
Som en liten vessla.
Ja, wasted alltså, de kronorna. Liksom.
Jag såg någon recension som deras titel på recensionen var typ Dead Space at Home. Och jag tyckte det var ganska respektlöst. Det är betydligt bättre än Dead Space at Home.
Ja, men det kan jag också tänka mig. Liksom, vad förväntar sig den här personen liksom då att få ett Dead Space-punkt? Liksom.
Ja.
Så det kan ju också påverka såklart.
Ja.
Men kul. Mm. Jag ska ju också spela vidare. Jag ska recensera det. Så att jag måste spela.
Jag ska skicka mitt exemplar till Oliver. Och sen ska jag spela Hellisass. Efter det här.
Kul. Det har också fått liksom. Det verkar också vara ganska spännande.
Ja.
Det spelet. Jag har laddat ner det på Xbox men jag inte köpt det. Så jag har också sugen på spelare.
Alltså AA har gjort ett bra år i år måste jag säga.
Ja men också man märker liksom hur mycket man saknar den typen av spel. Liksom så här är inte ett spel som ska vara allt på en gång.
Nej.
Utan det liksom får vara så att det här är vad det. Alltså det kan man även se på liksom Expedition 33. Liksom. Mm. Det är ett JRPG som egentligen är rätt så liksom simpelt. Alltså jämför det med typ Final Fantasy 7 Rebirth. Mm. Det är liksom så här är ett spel som ska ta 100 timmar att spela och det är typ 1 miljon minigames. Du kan göra massa olika saker och det här ska du göra. Medan liksom Expedition 33 är verkligen så att det är rätt så linjärt och du slåss.
Ja, med fokus på karaktärer liksom och story.
Precis, och det tar inte en evighet att klara ut heller. Det är liksom inte 110 timmar långt. Så det är faktiskt väldigt, väldigt skönt.
Det tar inte 40 timmar innan man förstår varför man ens gör något heller.
Nej, men exakt. Så att det är liksom så här. Och så jämför man typ med, ta bara så här Assassin's Creed Shadows. Det här är ett spel där du också gör samma sak om och om igen, men utdraget på fucking 100 timmar. Man säger, but why?
Mm.
Nej. Man orkar inte.
Usch.
Ja. Usch. Men vi har inte bara spelat Kronos, men vi har spelat ett av de typ mest efterlängtade spelen det senaste decenniet känns det som. Och det är ju Hollow Knight Silksong som släpptes förra veckan. Och jag tror vi alla har spelat det. Har du också hunnit spela, Adam?
Jag har besegrat en boss. Jag har kommit strax förbi den här första lilla byn när man möter folk.
Mm.
Bone Bottom.
Mm.
Och Oliver har spelat
10 meter in.
Jag har tagit en boss också. Jag tror du har nog spelat det. Eller du har nog kommit längst.
Ja, jag är på vad de kallar akt 2 just nu.
Ja, jag är långt ifrån akt 2 tror jag.
Mm.
Jag hade ju den turen att jag fick det här att recensera.
Mm.
Eller alltså, jag laddade ner naturligtvis för att recensera, men på Game Pass. Och jag har inte haft ett recensionsuppdrag på flera månader. Och ojade mig lite över det, att jag kände så här, det var så länge sedan jag hade ett recensionsuppdrag, vad roligt skulle vara om jag fick skriva någonting, äntligen. Samma dag så fick jag Frostpunk 2, konsolversionen.
Åh, gud.
Dagen efter, på förmiddagen, fick jag ett spel som jag inte vet om jag får nämna, men det rimmar på Shohei.
Ah.
Tahiti.
Ja. Jag har sett folk nämna att de håller på att recensera det. Jag ser fram emot det. Jag ska inte säga någonting. Jag ser fram emot det.
Ja, men som sagt, det är mycket spel att recensera nu. Ja. Jag klagar inte. Det var bara väldigt komiskt att jag liksom gjorde mig till en liten ink. Och sen så bara mindre än 24 timmar satt jag med 3 stycken spel i knät och bara, oj då.
Mm. Men Hollow Knight Silksong, äntligen här.
Det är mysigt, det lilla jag spelat. Jag har inte spelat första Hollow Knight.
Ja, jag älskar ju första Hollow Knight. Jag tycker det är det bästa Metroidvania som har gjorts. Alltså jag verkligen avgudar det spelet. Med sina problem som det också har såklart. Det är inte perfekt. Och jag var lite orolig på förhand. För att det är ofta så att när man har ett spel som man tycker så mycket om så är det jättesvårt för liksom uppföljaren att nå upp till någon form av förväntning. Och speciellt, och jag vet ju vad jag tycker liksom om spel och uppföljare. Det är ofta det att första gången man spelar någonting, om man tar Breath of the Wild eller Super Mario Galaxy, och man liksom säger att det här är första gången man liksom får den här upplevelsen, och då är det svårt för en uppföljare att liksom kunna blåsa en av stolen igen. Tears of the Kingdom är ju på många sätt väldigt annorlunda Breath of the Wild, men det är liksom det är samma värld, det blir liksom inte samma grejen. Och sen Super Mario Galaxy 2 var liksom lite samma sak också. Det var skithäftigt när Mario var i rymden första gången. Och sen andra gången, även om det spelet skulle kunna vara bättre, så är det, liksom, det är inte riktigt samma sak när man har redan upplevt det. Och jag var lite orolig att Hollow Knight Silksong skulle kännas på samma sätt. Att det är så här, och jag vet inte om det blir så här att kommer det liksom, bara för att jag har gjort det här en gång, kommer det liksom vara jag har gjort det en gång redan. Det kommer inte kännas lika speciellt. Och jag får inte den känslan här som jag trodde att jag eller som jag befarade att jag skulle få. Och jag tror mycket av det beror på att det jag gillar med första Hollow Knight är att det är själva utforskningen. Så att när man hittar ett nytt område så känns det mer spännande på grund av att det är ett nytt område. Och eftersom då Hollow Knight Silksong är en helt ny karta, det finns liksom inga återanvända grejer, så blir det liksom, det känns som en fortsättning på Hollow Knight i det läget liksom, att jag har hittat ett nytt område. Gud vad spännande. Och det gillar jag väldigt mycket.
Jag vill ju vara en person som har spelat Hollow Knight, men det är jag inte. Utan jag startade det typ sista dagen på en semester för 6 år sedan. Jag minns ganska så tydligt. Jag hade väldigt mycket kontakt med Jimmy just då. Men det var precis innan vi blev ihop. Och jag spelade kanske 2 timmar den kvällen. Och sen så hände väl livet liksom, med att man gick tillbaka till arbetet, fick säkert något recensionsuppdrag, och sen så var det ju också svårt, så in i Norden, så jag plockade liksom aldrig upp det igen direkt. Jag kanske startade det, men jag har verkligen inget minne av det. Så jag är väldigt exalterad över att ha spelat så pass mycket Silksong som jag har gjort, för att jag förväntade mig att det skulle vara betydligt svårare för mig i början att komma in i det. Men jag tycker att det här känns lättare att komma in i än föregångaren. Man känner sig mycket mer smidig som karaktär inledningsvis. Och även att jag hade föredragit att, om jag säger, själva hoppet var lite annorlunda tajmat. Alltså jag hade velat att reaktionsförmågan skulle vara lite snabbare. Så känner jag liksom ändå att själva styrseln på karaktären känns otrolig på många sätt och vis. Man är liksom så smidig och flink som man vill vara. Det uppskattar jag väldigt mycket med Hornet. Och sen så är det ju otroligt fint. Alltså, det är ju någonting som är genomgående både för första spelet och det här att världen är ju så otroligt vacker. Alltså, den audiovisuella upplevelsen är ju verkligen helt fenomenal. Och det är lite det som jag pratade om innan med Unravel, liksom, att de är så otroligt bra på det här med att ha lite skit i förgrunden och också hitta djup i bilden. Och också hitta bra skärpa på de båda i kontrast till liksom själva huvudspelets grund. Alltså där man liksom ser karaktärerna röra sig och så. Jag tycker det är så förbenat snyggt. Och sen så har ju Christopher Larkin gjort återkomst i det här spelet med sin musik. Och jag vet att temat till Bone Bottom har jag lyssnat på i flera år, för det har liksom varit släppt, jag vet inte om det är bara på YouTube, men i alla fall där. Och det är liksom ett fenomenalt ledmotiv och så otroligt vackert. Och så känner man liksom när man kom dit då, ganska tidigt i spelet, då var det lite gås alltså. Jag tyckte att det var fantastiskt vackert. Första spelet har ju mycket musik som jag har lyssnat på. Mm. Bara för att den är så otrolig.
Oliver, jag tror att du är den som har spelat Hollow Knight senast av oss.
Mm.
Förklarar inte det typ förra året? Eller var det i våras till och med?
Det var väl i år. Det känns som att det var i år.
Jag har så dålig tidsuppfattning, men det var inte så länge sedan i alla fall. Och Silksong är svinbra. Och jag hatar det. Det är... Alltså när, både Hollow Knight och uppföljaren här nu då är... Jag tror aldrig jag spelat spel som stryker mig mot hårt så aktivt och med sån illvilja i hela mitt liv, ärligt talat.
Det är mycket asighet.
Ja, men liksom... Och då
du
är det...
spelar en massa soulspel. De spelen känns ju verkligen så bara fuck you.
Du, alltså kolla här. Elden Ring tvingade inte att använda ändå denna talisman slots för att få privilegiet att se vart du befinner dig på kartan. Det är verkligen alltså den bara äckligaste jävla design grejen jag har sett i ett spel. Där liksom att här har du har liksom väldigt begränsade tool slots. Och liksom hur ofta man, jag tycker att det är liksom jobbigt att navigera 2D-världar liksom överhuvudtaget. Att allting ser väldigt lika ut. Det är typ alltså en sektion av den stora världskartan liksom har en viss estetik och det här är väldigt dimmigt och det är kråkor överallt. Men annars är liksom alltså du ska liksom lära dig vart du är i liksom ditt förhållande till världen baserat på hur plattformarna är placerade. Så jag kollar på kartan väldigt ofta i tvådimensionella Metroidvanias. Och att då liksom ge dig så här begränsat antal med slots att sätta användbara tools på. Och tvinga dig då att använda en av de här bara för att liksom, som sagt, privilegiet att få veta var fan du är någonstans i den här jävla pissvärlden. Som jag håller med Amanda är väldigt vacker och väldigt snyggt presenterad och, men alltså, men jag vill bara spotta på spelet för att det är liksom den lilla detaljen bara reta mig så jävla illa att det är svårt att sova om nätterna. Och jag menar alltså det gör mig ingenting att spelet är svårt. Jag tycker om svåra bossfighter, jag tycker om liksom tuggmotstånd i spelet, men när, liksom det är verkligen fista dig stenhårt blodig vid så många olika tillfällen. Jag har nog aldrig känt mig så, alltså mycket av liksom premissen med varför Metroidvania är så tillfredsställande är liksom att det är inte mycket du kan göra i de här spelen i ett bra Metroidvania. Vare sig det kommer till utmaningar, plattformsutmaningar eller combatutmaningar eller liksom finurligt utforskande. Som inte belönar dig på något spännande sätt. Och Team Cherry hatar att belöna spelare. Uppenbarligen. För deras hårda slit. Det är liksom kontinuerligt och regelbundet som de stänger in dig i en jävla combat gauntlet. Med vågor av fiender där belöningen är bara varsågod, du kan gå ut ur rummet nu. Inte ens en liten sketen liksom typ health upgrade. Du behöver 4 sådana här mask fragments för att få en till plupp på livet. Och jag hittar, alltså, jag vet inte hur 20 timmar jag har spelat eller någonting, så här akt 2. Och jag har hittat tillräckligt för en uppgradering. Och alla fiender tål hur mycket stryk som helst. Jag liksom står och svingar med hela nålen på fiender och bossar. Liksom slår 150 gånger innan de dör. Och jag bara, det måste finnas någon form av jävla typ smedja eller någonting som gör det här vapnet åtminstone 300 gånger starkare. Men ja, och sen så hittar man den här snubben och du bara, 12% mer skada eller någon sån här skit. Alltså jag vet inte liksom exakt vad det procentuella antalet är, men det är knappt som man märker skillnad. Det är verkligen bara det är vildsint anal fisting på mig som händer i det här spelet. Och jag har svårt att sitta.
Jag tror att det märks att det här spelet från början var tänkt att vara en expansion till Hollow Knight.
Jag vet inte.
Visst, och det tog lång tid i Hollow Knight. Alltså, det tog lång tid att hitta uppgradering och sånt i Hollow Knight också.
Mm, alla de här problemen men jag tycker var det känns samma i förra spelet.
Exakt, och på vissa delar så är det här spelet snällare. Liksom typ att, ja, det suger att du måste liksom ha en grej för att kunna se vart du är på kartan. Men du får den ändå relativt, alltså du kan få den relativt tidigt här. Medan i Hollow Knight kom ihåg att man gick ett tag innan man var så bara, jag har ingen aning vart jag ska. Och jag hittar dåligt i spel. Alltså jag är helt värdelös om inte jag har en karta. Och jag kommer ihåg först, ja, det tog.
Det är faktiskt precis som i verkliga livet.
Och det tog ett, ja. Ja, det tog ett tag för mig liksom att komma in i Hollow Knight och bara så här, vad är grejen liksom? Här går det mycket fortare och just att du har också från början ett uttalat mål. Jag tror i första Hollow Knight är det verkligen, du startar spelet och good luck. Medan här är det verkligen så att du ska liksom, hit ska du.
Ja, inte för att det hjälper måste mig, för att jag dit. Springer runt och är lika vilsen som jag var i första spelet.
Absolut. Men du behöver i alla fall inte fundera så här, vad fan ska jag göra alla de här sakerna för? Utan det är verkligen så att du ska hit och lös det liksom. Och sen får du utforska liksom efter som du vill. Sen så tror jag, vill jag minnas, att man hittade lite mer kontinuerliga uppgraderingar i Hollow Knight än vad man gör i Silksong. Jag tycker Silksong är betydligt mer så här typ att okej, jag gör den här grejen och jag hittar ingenting. Och det skiljer sig ganska mycket från många andra Metroidvanias där, jämfört med Metroid Dread, där du hittar, alltså det behöver inte gå många minuter förrän du hittar liksom en grej som du, alltså en missiluppgradering eller energitank eller vad som helst, eller till du får ett nytt vapen. Men här är det verkligen så att du kan göra den här grejen och du kanske inte får någonting förutom att du har klarat den. Det gör ju för sig också att jag i alla fall manas till att utforska tidigare områden efter att man har fått typ en uppgradering. Bara så att okej, men nu har jag fått den här grejen, nu kanske jag kan komma lite längre på den här delen av kartan som jag kommer ihåg att jag inte kom upp på tidigare. För att jag letar efter någonting som gör mig lite starkare.
Och det är någonting händer aldrig. För att det är så många gånger jag liksom, åh, här är det en vägg jag kan slå sönder. Bara puff, puff, puff. Jag bara får den här typ endorfinkicken. Och liksom, vad kan jag hitta på andra sidan? Inte ett skit. Det har hänt minst en gång som jag kan komma på nu. Där jag har hittat ett där jag har hittat ett skrymsle eller liksom en vägg som man kan gå igenom liksom. Alltså det är typ förgrunden och man bara går rätt igenom och bara okej, här var ingenting, eller en spak som öppnar en liten lucka och här är ingenting. Och så många bossar som man besegrar och sliter och bara ja, vi fick ingenting, det är bara att gå vidare och hoppas att nästa roliga grej faktiskt är någonstans runt hörnet. Och det är, som sagt, ifall, liksom
vissa bossar handlar ju faktiskt om att du faktiskt bara ska kunna ta dig till nästa del av kartan liksom. Bossen står i vägen.
Det är belöningen, mer pina och vånda. Och
låt som negative alltså, possibility space the game.
alltså Dark Souls, du snackar om Dark Souls och ja, alltså tänk att i Dark Souls är du tvungen att betala souls för att få sätta dig vid en jävla bonfire. Som du dessutom då, jag förlorar alla mina pengar rätt ofta för att jag dör, och så dör jag på ett ställe för att när du kommer till ett nytt ställe, ja, då har du ingen karta, du måste köpa en karta för det här området. Det är inte så att den här jävla spindeln man spelar som, hon är en spindel tydligen, bara kan ta fram typ dasspapper och skriva okej, jag gick i en rak linje och så gick jag upp. Hon måste köpa en specifik dasspapper för att liksom fylla i hennes resa av den här även. Och jag har kommit till en punkt där nu där du betalar för att få tillfälliga benches att vila på. De försvinner när du använder den. Och så får du betala 15 What? Till när du har suttit på den en gång och placerat din jävla axel där. Och alltså, det är verkligen, och jag förstår, alla de här grejerna som jag klagar på är ju liksom väldigt medvetna. Man kan inte kalla det designmissar. Det är ju liksom väldigt medveten design. Som jag ändå respekterar. Och jag tycker genuint att det är ett svinbra spel. Som verkligen
Men du
hatar
det.
Mig. Alltså, det hatar mig av hela sitt hjärta. Och jag är fruktansvärt frustrerad på många av de här grejerna. Liksom, alltså, ja, nej. Jag känner mig grymt obelönad för allting jag gör. Och det, alltså, visst, alltså, det har ju, det är ju ett Metroidvania, så det har ju de här punkterna som att nu låser upp möjligheten att sprinta. Som, det är ju gött. Man får ju de här grejerna liksom väldigt, väldigt utspritt. Och då känns det bra. Och så rider man lite på det ruset liksom de närmsta typ 2 timmarna. Och bara okej, okay, nu kan jag liksom nu kan jag walljumpa. Vilket öppnar upp lite nya möjligheter. Och då gör man som du gör. Då får man gå tillbaka till ett gammalt område och bara leta efter ett spännande ställe och använda den jävla grejen på. Och så finns det sidequests och grejer som också
det här väldigt... för mig att det är mer det systemet de har gjort för att liksom hålla koll på de här sidoaktiviteterna är bättre här än vad det var i Hollow Knight.
Ja, jo, det är det. Vill jag minnas. Och det är kul att det finns liksom anledningar att gå tillbaka till gamla ställen. Och... Men där är det också liksom att många gånger som jag kände bara, aha, det där hade jag kunnat fan leva utan. Sidequest som ger dig typ 100 rosaries eller någonting som man kan typ farma fram. Och sen finns det typ butiker.
Ja.
För det är liksom, man samlar de här pengarna eller de här pärlorna för att köpa coola grejer. Så finns det en butik som har en låst dörr. Och varje gång du vill gå in i butiken måste du betala för att gå in i butiken innan du kan köpa vad du faktiskt vill ha. Så det är bäst för dig att du sparar upp så att du kan bara alltså rensa hela den jävla listan på grejer så att du aldrig behöver betala inträde en gång till. Tänk om Willy sen är börjar betala liksom, eller kräva betalt för att jag ska gå in.
Ja, hårt liv.
Snart.
Ja,
nej.
Det är
bara, jag vill ju bara ha mina Eldorado-nudlar.
Det är
då blir det 50 spänn.
Svinbra spel som kan köpa hatar dem för 10. Dig som pesten.
Ja, och det känns ju väldigt så här. Jag tror det som retar den mest. Jag gillar spelet, by the way. Men det är just, eftersom det är så pass svårt emellanåt så är det ju verkligen så att man bara så här, åh, din jävel, du vet. Och det känns så utstuderat också. Att Hornet har ju en viss liksom range på sitt vapen, vilket inte är så lång. Och fienda har ett liksom attack- och undvikande mönster som är så utstuderat att du liksom, ah, det här är vanligt att man gör så här. Självklart hoppar jag bak och du missar precis. Det är ett rum med fågelfiender som är så jävla äckligt.
Mm.
Alltså det är supervidrigt. För du har en fet fågel som liksom gör allt för att undvika dig. Och slänger sina jävla 3 kastknivar som är liksom i 3 vinklar samtidigt. Som gör att om du hoppar på det här sättet blir du träffad. Om du hoppar på det här sättet blir du träffad. Och det här är ett vanligt sätt att hoppa på så blir du träffad. Och de åker superfort. Och den här fågeln gör ju liksom allt för att undvika dig så fort du kommer nära också. Vilket gör att det är svårt att träffa honom. Och det är liksom så här. Man bara, det är som liksom en bilkrasch som man bara ser så här att ja, det är liksom. Nu är det kört liksom. Det är bara så där för att de här undviker. Man försöker träffa och du missar precis. Man bara så Och sen finns det några jävla andra jävla kryp med de här jävla saxarna som vet precis hur de ska hoppa så att du missar på en gång. Och man bara så här. Oh, man bara kokar, du vet.
Ja, men de gör ju faktiskt en modisk.
Alla flygande
fiender.
Samma
sak med fåglarna som du nämnde.
Ja, alla flygande fiender. Det är verkligen en böld i röven. Och... Ja, när det, alltså hon har ju bättre base range än vad The Knight har i första spelet. Och jag tycker det är ganska kul idé med att man har olika quests som ändrar dina basattacker och din liksom downward slash och dina så här toolslots. Så du har typ som loadouts nästan.
Men det var ju också ett fuck you. Man hittar en sån här jäkla grej som man ska kunna öppna upp för att kunna ha en till medaljong liksom kopplad till sig. Och precis när jag använt det på första questen, då hittade jag ju quest nummer 2.
Mm.
Och bara så här, jaha?
Ja.
Begränsad igen, ja, men, för att de följer inte över liksom.
Nej, precis. Alltså, jag tycker att man har låst upp helt okej okay med så här, ska man säga, node unlocks eller vad de kallas.
Ja, jag hittar en.
Men Men allt annat, liksom som en sån grej som att liksom du kontinuerligt genom spelets gång liksom ska bli mer effektiv med ditt svärd och du ska kunna tåla mer stryk. Alltså liksom på den här tiden i ett Metroid-spel så har jag typ fördubblat min livmätare.
Mm.
Och här har jag liksom gått upp 20% och en plupp till. Men alltså som sagt, det är omöjligt att förneka vilket liksom designmässigt och ja, alltså bara överlag speldesignmässigt finputsat välgjort spel det är. Och jag tycker att väntan har varit värd besväret, och även liksom, nu har jag suttit och spytt galla över alla grejer som frustrerar mig, men det är ändå, som sagt, jag menar när jag säger att det är ett svinbra spel.
This is the worst experience I've ever had. Good job.
Alltså, men jag tror att vi alla är ganska så på lika nivå när det gäller liksom vad vi tycker om spelet. Att jag tycker också om spelet väldigt mycket och tycker att det är ett otroligt hantverk. Problemet för mig är ju liksom att jag är ju redan på minus från början. Jag börjar ju uppförsbacke för att jag är så himla mycket sämre än vad ni är. Sen så har ju du, Jimmy, och du, Oliver, spelat första spelet hela vägen igenom. Vilket kan ju vara till sin fördel, för då vet man liksom mer generellt vad man kan vänta sig och har ställt sig inför rejäla plågor förut liksom. Men för egen del så har jag ju ibland riktigt stora besvär. Återigen de här fåglarna som nämndes tidigare. Och där är det så himla taskigt att om man har hoppat ner och runt för att ge de här asfåglarna på nöten, då kan man inte komma tillbaka upp igen. Och det är något så otroligt frustrerande. För att då har jag liksom min samling, även känt som min lilla skatt med pärlor, som kommer att vara där för evigt om inte jag liksom lyckas ta fåglarna. Så då måste jag liksom gång på gång på gång på gång gå tillbaka och försöka att mula fåglarna. Och det har liksom varit mitt liv nu sedan igår kväll, och jag tycker inte att det är roligt. Jag kan inte göra så jättemycket mer, för att om jag riskerar att dö, då kommer ju det här liksom med att alla mina saker jag har samlat, de kommer försvinna. Och jag hade absolut kunnat binda upp dem i något sånt här pärlband och liknande. Absolut, det hade jag kunnat göra, ja. För det har jag gjort tidigare, bara för att då har jag haft mycket som jag liksom inte riktigt vet att vad jag skulle göra av det. Men jag hade en plan för vad jag skulle köpa. Problemet var att den köpmannen, köpkvinnan, köpinsekten, vad det nu är, flyttade på sig precis när jag skulle gå och köpa någonting. Så jag vet inte vad henne är för någonstans. Då står jag där liksom med hur mycket såna här pärlor som helst. Och de är liksom bundna nu till det här fågelhuset.
Ja, men det är
så jag
också
måste liksom hela tiden gå och hämta den skiten. Och det är 6 rum tills jag kommer dit från bänken.
Det värsta är ju när man dör i en del av kartan som man inte har en karta för än. Så att du inte kan liksom ta upp kartan och kolla, okej, där är mina pengar. Jag måste ta mig dit. Och då är liksom, ifall man inte har full koll på layouten på stället, så liksom springer in i massa möjliga jävla, ja, det är bara en pain in the ass. Och sen liksom, ja.
Grejen att jag var där en gång tidigare. Och då fick jag offra liksom ett gäng pärlor. Det var inte lika mycket. Men sen så var det någonting som jag och Jimmy diskuterade, att jag typ måste egentligen gå in till de här fåglarna för att komma vidare. Och det är förmodligen så det är. För att det låser väl upp ytterligare en del liksom på vertikalen i det huset. Men det som irriterar mig mest där är att man inte kan gå tillbaka. För att om jag dör liksom i ytterkanten, då kan jag rent hypotetiskt ta min lilla väv och ta med den ut. Jag kan ju gå ut i det rummet som är före med de här små fågelmössen. Men jag kan inte komma upp där. Och det tycker jag är väldigt frustrerande, att jag är liksom låst till det här området, eller så måste jag liksom slänga allt jag har samlat åt fanders, och det gör mig lite sur.
Ja.
Men som sagt, jag tycker att det är ett otroligt spel, men med tanke på att jag är så dålig så kan det också leda till väldigt mycket frustration.
Fantastiska bossar. Jag älskar verkligen bossarna. Och men ja, de är definitivt utmanande och de kräver mycket av dig, men när man liksom ser The Matrix, du vet, jag ser inte liksom alla tecken och skit, jag ser bara blondiner och brunetter, och när man kommit in i det läget liksom, där man bara, ja, jag kan se attackerna innan de kommer, och man bara kommer in the zone, det är amazing. Och återigen, alltså jag tycker om det betydligt mer än vad jag hatade. Jag överdriver mitt hat för spelet för komisk effekt, såklart, men det är frustrerande, men det är också riktigt jävla bra. Och jag tycker om Hornet som protagonist. Jag tror att eftersom att hon faktiskt har dialog, till skillnad från förra spelets protagonist, och hon kan uttrycka sig i konversationer med andra karaktärer, så känner jag mig närmare henne på något sätt. Jag får liksom en känsla av vem hon är och vad som driver henne.
Ja, jag gillar verkligen Hornet. Och jag gillar liksom också att hon känns väldigt, alltså även om det liksom spelas som Hollow Knight, så känns hon väldigt annorlunda från The Knight.
Ja, verkligen.
Spelas som.
Karaktärsdesignen är otrolig, även om det är mardrömsmaterial när hon tar av sig klänningen. Det är bara som en liten streckgubbe där.
Ja, hon är som en streckgubbe. Jag såg någon gif när hon hade bara tagit bort liksom klänningen och springer runt där, som liksom, och man var så här, oh my god. Vad är det jag ser?
Jag har inte spelat Hollow Knight. Tycker ni jag borde skaffa och spela Hollow Knight innan jag spelar Silksong?
Gör det efter.
Ja, nej. Hollow Knight först, skulle jag säga.
Hollow Knight först, okej.
Okay. Jag skippar.
Ja, det skulle jag nog säga.
Jag skippade Hollow Knight för att, jag vet inte varför, alla spelade och pratade om hur svårt det var. Så jag fick för mig i mitt huvud att det var en roguelike. Och jag är inte jätteförtjust i roguelikes.
Nej, det är ingen roguelike.
Nej, det är först på scen nu. Men jag ska bara vänta. Var det ingen roguelike? Oh!
Är det... Helt amazing är det. Alltså första Hollow Knight är verkligen så bra.
Jag kommer
för jag spelade, när det släpptes på Switch 2018 kanske.
Jag
spelade det på Switch.
Ah.
Typ 50 timmar. Och sen typ 3 månader senare kom det på Xbox. Köpte det på Xbox och spelade det typ 50 timmar till.
Men Adam, du hade börjat på Silksong.
Jag
började på Silksong, Switch.
Men jag har typ bara spelat till första byn där på Nintendo Switch. Jag skaffade Switch-versionen och jag har insett att jag inte tycker om skärmen på Switch 2:an.
Åh nej, vad är det för fel på den?
Den är blurrig när det är rörelser. Och det är hur skärmen är driven. Jag har inte tänkt på det, för jag har spelat spel som Cyberpunk och det, som inte har jättebra bildkvalitet från första början. Men om man spelar någonting som är pin-sharp, som Hollow Knight, Silksong, och så fort skärmen börjar röra sig så ser det ut som nästan lätt motion blur och lite smetigt. Och det är på grund av frame persistence med hur skärmen drivs. Och det är någonting folk har klagat på sen efter Switch 2 släpptes. Och medan jag kopplar upp det på min OLED-tv där, så är det liksom pixel perfect. Och jag bara, ah, nice. Mm. Så om jag spelar...
Men om du nu har börjat se... Är det inte bättre att fullfölja det först?
Fast jag har inte spelat tillräckligt långt heller för att vara liksom låst. Hade jag spelat 5 plus timmar. Men
du kan spela Silksong också och sen så kan du hoppa på Hollow Knight efter det. För att Hollow Knight är ganska... man kan klara det rätt så fort, men det är mal DLC och sånt, så blir det långt.
Man kan klara det fort om man vet exakt vad man gör.
Jag klarade Red Dawn innan han nerfades själv, så jag tror jag kan klara det ganska snabbt.
Ja, men alltså det är inte det att alltså hälften av min speltid i Hollow Knight är bara, where the fuck am I supposed to go?
Det låter irriterande när ni beskriver det.
Ren liksom ändlöshet bara, alltså jag Ja, för det känns som att jag har verkligen hårdsniffat på varenda pixel i hela den här jävla kartan. Jag har ingen aning om vad
det är. En anledning till att jag aldrig klarade Super Metroid, för att det var en random sten någonstans jag skulle skjuta.
Ja, det bästa med liksom första Hollow Knight var att det finns ju jättemånga liksom bra wikisidor liksom, om du bara behöver ha en liten nudge för att du ska göra. Ja,
fast det är också det, man vill ju inte behöva ha det.
Nej, du behöver inte ha det heller.
Nej,
men det är liksom, du känner så att nu har jag fan kollat överallt, ska jag bara liksom, vart behöver jag gå, så kan man liksom hitta det.
Jag inser att jag tror jag har lite svårt för 2D Metroidvanias. Till exempel Ori-spelen har jag inte klarat. Och då har jag ändå en karta i det som pekar vart jag ska generellt sett.
Ja, du behöver inte sälja din själ för att öppna kartan. Du bara öppnar den.
Men Hollow Knight är bättre än Ori-spelen.
Det är säkert. Däremot Ori-spelarna är jävligt fina.
Jo, men det är de. Det sjukaste i Hollow Knight var, det var en korridor jag hade sprungit så många gånger. Alltså det är typ en av de, alltså ganska tidigt liksom område. Och det finns ett ställe man kan slå på där, då hittar man liksom typ en så här liksom beehive kartdel. Och jag var så här, hur har jag spelat det här i typ 50 timmar och missat det?
Och den är valbar.
Ja, precis. Den är liksom optionen, att man behöver inte gå där. Men det var liksom rätt som det var. Så bara, är det något här? Du vet. Och så hittar man den och bara, wow. Så att det, men fortsätter du med Silksong och sen kan du spela Hollow Knight efter det.
Det kan jag tycker
det känns, ja, det känns väl också bra att komma igång när du liksom väl har börjat spela. För annars är ju risken liksom att du börjar spela Hollow Knight. Och så kanske det är väldigt svårt. Det är ju väldigt svårt naturligtvis. Och det är också väldigt långt. Gissar jag, om man inte har spelat det tidigare, om man inte vet exakt var man ska gå, det kan bli väldigt långt. Och då är det risken att du liksom tappar båda spelen istället.
Okay. Spola fram till nästa vecka när Adam har startat Hollow Knight också och spelat 5 timmar i båda spelen.
Nej, det var inte på rea.
Och sen sluta spela båda.
Jag tänkte ha det som kvällsspel, varva ner i sängen. Och sen kör jag Helisas när solen är uppe.
Varva ner med Hollow Knight.
Jag ska inte reta dig, Adam, för att jag tror att folk glömmer det väldigt mycket i den här podcasten, för det är du som får äta all skit. Men jag är också mästare på att starta spel och att de liksom faller mellan stolarna.
Men du spelar ju bara Balatro Cod. Det är ju vi kommer fram till.
Vad sa du nu?
Du spelar ju bara Balatro Cod.
Alltså jag har inte spelat Call of Duty på flera veckor.
Nej. När spelade du Balatro senast?
I morse.
Precis.
Jag glömde äta frukost för att spela Balatro.
Jag gjorde faktiskt det samtidigt.
Men Hollow Knight Silksong är absolut hittills i alla fall en värdig uppföljare på Hollow Knight. Det är,
ja, absolut.
Det är verkligen jättebra och jättefrustrerande på samma gång. Men det är första spelet också.
27 timmar average på How Long to Beat. Jesus.
Om man är
på första Hollow Knight?
Ja.
Ja. Om man är
Silksong
okay,
står det typ 13 här för mig.
Om man är okej okay med att bli struken mot hårs lite för att nå liksom the honey at the end of the path, så är Hollow Knight definitivt för dig.
Vi kommer säkert prata mer om det sen när vi har kanske klarat det också.
Om du vill att någon tar tag i den mentala pung och vrider runt.
Ja, det var ju skönt. För när jag spelade Hollow Knight så var jag liksom, då studerade jag. Jag hade mycket mer tid att spela. Jag är lite orolig för att jag inte kommer klara Silksong om jag inte håller tag i det. Och det finns massa annat att spela också. Men det ska jag. Det är bra spel. Men jag tror att det var allt vi hade för idag. Så vad hade ni satt in i en svensk kulturkanon? Skriv in till oss på kontaktspelsnatt.com eller på alla andra ställen. Ni kan kommentera Loading och Spotify och
E-Type och Eddie Medusa. Dr. Bombay.
Markoolio. Och vad heter han? Björn Rosenström.
Ja, just det. Nu du kärring får du ta och dämpa dig. Orkar inte höra på ditt kött.
Nästa vecka så firar vi 600 avsnitt. Där vi kommer att prata om våra favoritkonsoler. Så skriv in vilken favoritkonsol har du. Tycker du är bäst? Vilken favoritkonsol tycker du är bäst? Vilken är din favoritkonsol? Punkt.
Som är bäst.
Som är
bästare än andra favoritkonsoler.
Och vilket spel är bäst till den konsolen? Och varför är det GameCube och Mario Kart? Det kan man ju fråga sig. Tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Ha
det gott! Paris de la Simanette, Bonnie Point d'Avoli Net, Pina sans mi malice, Dana fonctionne. Paris de la Simanette, Bonnie Point d'Avoli Net, Pina sans mi malice, Dana fonctionne.